Andra Moseboken, kapitel 1. Här följer namnen på Israels söner som tillsammans med sina familjer följde med honom till Egypten. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isaskar, Sebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad och Aser. Hela antalet som följde med honom var 70 stycken. Josef var ju redan i Egypten. Så småningom dog Josef och hans bröder och hela deras generation. Men deras ättlingar var mycket fruktsamma, ökade snabbt i antal och blev oerhört många. Snart var de ett stort folk som uppfyllde hela landet Gosen. En ny kung hade bestigit Egyptens tron och han kände inte alls till Josef. De där israeliterna kan bli mycket farliga för oss, därför att de är så många, sa han till sitt folk. Vi måste få ett slut på detta, så att de inte blir ännu fler. Om det blir krig skulle de kunna förena sig med våra fiender och strida mot oss och sedan fly ut ur landet. Därför gjorde egyptierna dem till slavar och satte hårda uppsyningsmän över dem. De tvingades att bygga upp förrådsstäderna Pitom och Ramses, ett mycket hårt arbete. Men ju mer egyptierna misshandlade och förtryckte dem, desto mer ökade israeliterna i antal. Egyptierna blev då rädda och gjorde livet surt för dem med ännu hårdare arbete. De tvingade dem till långa dagar ute på fälten och tungt och hårt arbete med murbruk och tegel. Kungen i Egypten befallde då de hebreiska barnmorskorna Sifra och Pua att döda alla hebreiska pojkar som föddes men låta flickorna leva. Men dessa kvinnor fruktade Herren och lydde därför inte kungen. De lät också pojkarna få leva. Då kallade kungen dem till sig och frågade, varför lyder ni inte min befallning? De hebreiska kvinnorna är friska och starka och föder sina barn snabbt, svarade de honom. Vi hinner aldrig fram i tid. Det går inte så långsamt för dem som för de egyptiska kvinnorna. Gud beskyddade barnmorskorna. Därför fortsatte alltså Israels barn att föröka sig och blev ett mäktigt folk. Eftersom barnmorskorna trodde på Gud gav han dem också egna barn. Då befallde farao sitt folk att kasta alla nyfödda hebreiska pojkar i Nilen, men att låta flickorna leva. Kapitel 2. Vid denna tid gifte sig ett ungt par som båda tillhörde Levis stam. De fick en son som var ovanligt vacker. Modern gömde honom i hemmet under 3 månader. Men när han blivit så stor att hon inte längre kunde hålla honom gömd, gjorde hon en korg av vass och beströk den med kära så att den skulle bli tät. Hon lade pojken i korgen och placerade den i vassen vid flodstranden. Pojkens syster stod på avstånd för att se vad som skulle hända. En prinsessa, en av faraos döttrar, kom just då för att bada i floden. Och när hon och hennes sällskapsdamer gick ut med stranden upptäckte hon korgen i vassen och bad en av tjänarna att hämta den. Hon öppnade den och fick se barnet. Pojken började gråta och hon blev rörd. Det måste vara ett av de hebreiska barnen, sa hon. Då kom pojkens syster fram till prinsessan och frågade, ska jag gå och be någon av de hebreiska kvinnorna att ta hand om det lilla barnet åt dig? Ja, gör det, svarade prinsessan. Då rusade den lilla flickan hem och hämtade sin mamma. Ta med dig det här barnet och amma det åt mig, sa prinsessan, så ska jag ge dig bra betalt. Då tog modern hand om sin son och ammade honom. När han blivit äldre gick hon till palatset med honom och han blev prinsessans son. Hon kallade honom Mose, som betyder att dra upp, för hon hade dragit upp honom ur vattnet. En dag flera år senare, när Mose hade vuxit upp och blivit man, besökte han det område där hans landsmän slet och arbetade och såg deras hårda villkor. Han fick också se hur en egyptier slog ner en hebre, en av hans eget folk. Mose såg sig snabbt omkring för att vara säker på att ingen iakttog honom och dödade sedan egyptien och gömde hans kropp i sanden. Nästa dag när han kom tillbaka dit fick han se 2 av sina landsmän som råkade i slagsmål. Vad är det ni gör? Ska du slå din egen bror på det här sättet? Sa han till den ena av dem. Och vem är du då? Frågade mannen. Du tror förstås att du är vår härskare och domare. Tänker du kanske döda mig, som du gjorde med Egypten igår? När Mose förstod att man visste vad han hade gjort, blev han rädd. Farao fick också höra talas om saken och gav order om att Mose skulle dödas, men han flydde bort till midjaniternas land. En gång när han vilade vid en brunn kom 7 flickor dit. De var döttrar till prästen i Midjans land och hade kommit för att vattna sina fars får. När de skulle fylla hoarna med vatten kom några herdar och försökte mota bort dem. Då kom Mose till deras hjälp och gav fåren vatten. När flickorna kom hem frågade deras far Rekuel dem: "Hur kunde ni ge djuren vatten så fort idag?" "Det var en egyptier där som försvarade oss mot herdarna", förklarade de. "Han hämtade upp vatten åt oss och gav fåren." "Men vad har ni gjort av honom?" frågade deras far. "Lämnade ni honom kvar där borta? Be honom komma hit och äta med oss." Mose tackade ja till en inbjudan från Rekuel att bli kvar hos dem och bosätta sig där. Och Rekuel gav honom en av flickorna, Sippora, till hustru. De fick en son, Gersom, som betyder främling. För Mose sa: "Jag är en främling i ett främmande land." Flera år senare dog kungen i Egypten. Israels barn dignade under tunga bördor och led oerhört under slaveriet. De grät bittert inför Herrens ansikte, och han hörde deras rop och tänkte på sitt löfte till Abraham, Isak och Jakob att föra deras ättlingar tillbaka till Kanaans land. Gud såg israeliternas belägenhet och förstod att tiden var inne att befria dem. Kapitel 3. En dag när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem bortom öknen i närheten av Horeb, som var Guds berg. Då visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. När Mose såg att busken brann utan att brinna upp, gick han fram för att undersöka vad det var. Då ropade Gud på honom från busken: "Mose! Mose!" "Ja, här är jag", svarade han. "Kom inte närmare", sa Gud till honom. "Ta av dig skorna, för du står på helig mark. Jag är dina förfäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud." Mose höll händerna för ansiktet, för han var rädd att se på Gud. Då talade Herren till honom igen: "Jag har sett hur svårt mitt folk har det i Egypten, och jag har hört hur de ropar efter frihet under fogdarnas förtryck. Nu har jag kommit för att befria mitt folk från egyptierna och föra det ut ur Egypten till ett mycket gott land, ett stort land, ett land som flyter om mjölk och honung. Nu bor kananéer, hetiter, amoréer, periséer, hivéer och jebuséer där. Ja, ropet från Israels folk har stigit upp till mig, och jag har också sett hur egyptierna förtrycker mitt folk. Nu ska du gå till farao och be honom om tillåtelse att leda dem ut ur Egypten." "Men jag kan inte klara av ett sådant uppdrag", utbrast Mose. "Jag ska vara med dig", sa Gud till honom. "Och det här ska vara beviset på att det är jag som sänder dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni fira gudstjänst på det här berget." "Men", svarade Mose, "om jag nu går till folket och talar om för dem att deras förfäders Gud har sänt mig, så kommer de att fråga: 'Vilken Gud är det du talar om?' Vad ska jag svara då?" "Den högste guden", blev svaret. "Säg bara: 'Jag är, har sänt mig.'" "Ja, tala om för dem att Herren, deras förfäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, har sänt dig till dem. Detta är mitt eviga namn, och så ska alla generationer kalla mig. Samla nu ihop alla de äldste i Israel och tala om för dem att Herren har uppenbarat sig för dig och att han sa: 'Jag har besökt mitt folk och sett hur de har det i Egypten. Jag lovar att rädda dem från det lidande och den förnedring de blir utsatta för, och att leda dem till det land där nu kananéer, hetiter, amoréer, periséer, hivéer och jebuséer bor, ett land som flyter om mjölk och honung. De äldste i Israel kommer att lyssna till dig och följa med dig till Egyptens kung och säga: 'Herren, hebreernas Gud, har uppenbarat sig för oss och uppmanat oss att gå 3 dagsresor ut i öknen och offra till honom. Låt oss nu få göra det. Men jag vet att kungen i Egypten inte vill låta er gå, även om han får känna på min styrka. Jag tänker därför tvinga honom. Jag ska sända olyckor över landet, ända tills han låter er fara. Och jag ska se till att egyptierna ger er en mängd gåvor när ni ger er iväg, så att ni inte går tomhänta därifrån. Varje kvinna ska be att få juveler, silver och guld, och de finaste kläder från sin egyptiska herres fru och från grannkvinnorna. Och ni ska klä era barn med det bästa som finns i Egypten. Ja, ni ska plundra Egypten på dess rikedomar. Kapitel 4. Men Moses sa: de kommer inte att tro mig, och de kommer inte att göra vad jag säger. De kommer förmodligen att säga att Herren aldrig har uppenbarat sig för mig. Vad är det du har i din hand? Frågade Herren honom. En herdestav, svarade han. Kasta den på marken, sa Herren till honom. När Mose kastade den på marken förvandlades den till en orm, och han sprang undan för den. Då sa Herren till honom: ta fast den i stjärten. När Mose gjorde det blev den till en stav igen. Detta ska få dem att förstå att Herren, deras förfäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, har uppenbarat sig för dig. Stick nu in handen innanför din mantel vid bröstet. Han gjorde som Herren hade sagt och drog sedan ut den igen. Då var den alldeles vit av spetälska. Stick in den igen, sa Herren. När han sedan drog ut den på nytt var den normal, precis som förut. Om de inte tror på det första undret kommer de att tro det andra, sa Herren till honom. Och om de inte accepterar dig efter dessa båda tecken, ska du ta vatten från Nilen och hälla ut det på torra land, och då ska det förvandlas till blod. Men Mose kom med fler invändningar. Herre, jag har inte så lätt för att tala. Det har jag aldrig haft, och inte heller nu, sedan du har talat till mig. Jag har svårt att uttrycka mig. Vem har gett dig din mun? Frågade Herren honom. Är det inte jag, Herren, som gör att en människa kan tala eller inte tala, se eller inte se, höra eller inte höra? Gå nu och gör som jag har sagt, och jag ska hjälpa dig så att du kan tala, och jag ska tala om för dig vad du ska säga. Men Herre, kan du inte sända någon annan? Invände Mose. Då blev Herren arg och sa: men du har ju din bror Aaron, leviten, och han är en man som kan tala. Han är redan på väg till dig och kommer att bli glad när han träffar dig. Jag ska tala om för dig vad du ska säga till honom. Jag ska hjälpa er båda att tala tillsammans, och jag ska tala om för er vad ni ska göra. Han ska vara din talesman inför folket, och du ska vara som en gud för honom och ge honom budskap från mig. Glöm nu inte att ta med dig staven så att du kan göra de under jag har visat dig. Mose gick hem och sa till sin svärfar Jetro: med din tillåtelse skulle jag vilja gå tillbaka till Egypten och besöka mina släktingar. Ja, jag vet ju inte ens om de lever. Du har min välsignelse att gå, svarade Jetro. Innan Mose lämnade Midjan sa Herren till honom: var inte rädd för att gå tillbaka till Egypten, för alla de som vill döda dig är nu själva döda. Mose satte sin hustru och sina söner på en åsna och började resan till Egypten. I handen hade han Guds stav. Herren sa till Mose: se till att du kommer inför farao när du kommer tillbaka till Egypten och gör de under som jag har visat dig. Men jag kommer att förhärda hans hjärta så att han inte släpper folket. Då ska du säga till honom: så säger Herren, Israel är min förstfödde son, och nu har jag gett dig befallning att låta honom gå, så att han kan hålla gudstjänst åt mig, men du har vägrat. Därför ska jag nu döda din förstfödde son. När Mose och hans familj en kväll under resan hade stannat för i natten, kom Herren emot Mose och ville döda honom. Då tog Zippora en flintkniv och skar bort förhuden på sin son och vidrörde Moses fötter med den. Hon utbrast med avsky: med blod har jag fått tillbaka min man. Då lät Herren honom vara. Samtidigt sa Herren till Aaron: gå ut i öknen och möt Mose. Aaron gick ända till Horeb, Guds berg, och träffade Mose där, och det blev ett hjärtligt återseende. Mose talade om för Aaron vad Gud hade sagt att de skulle göra och berättade om de under de skulle utföra inför farao. Mose och Aron vände sedan mot Egypten där de samlade de äldste i Israel till ett möte. Aron berättade för dem vad Herren hade sagt till Mose och Mose lät folket se undren som Herren hade visat honom. Då förstod de äldste att det var Gud som hade sänt dem. Och när de på detta sätt hade fått bevis för att Gud sett till deras nöd och förtvivlan blev de glada och tacksamma och böjde sig inför Gud i tillbedjan. Kapitel 5. När Mose och Aron hade talat med de äldste gick de för att träffa farao. Vi har ett budskap till dig från Herren, Israels Gud, sa de. Herren säger, släpp mitt folk så att de kan bege sig ut i öknen för att där fira högtid och tillbe mig. Jaså, på det sättet, svarade farao. Men vem är då Herren, eftersom jag skulle rätta mig efter honom och släppa Israel? Jag känner inte honom och tänker inte låta Israel lämna landet. Men Aron och Mose stod på sig. Hebreernas Gud har uppenbarat sig för oss, förklarade de. Vi måste vandra 3 dagsresor ut i öknen och offra till Herren vår Gud. Om vi inte lyder honom kommer vi att dö genom svärd eller pest. Vad tror ni att ni är för ena som kan komma på det här sättet och dra folket bort från deras arbete? Röt farao. Gå nu tillbaka och sköt era arbeten. Röt farao. Samma dag gav farao order till dem som var fogdar och tillsyningsmän över Israel. Nu ska ni inte längre ge folket halm till teglet. Det får de samla ihop själva. Men ni får se till att produktionen inte minskas med en enda tegelsten. De har tydligen inte tillräckligt att göra, utan är lata. Det är därför de bråkar om att gå ut i öknen och offra till sin gud. Låt dem få arbeta riktigt hårt så de slutar att lyssna på Mose och Aron och alla deras lögner. Fogdarna och tillsyningsmännen gjorde som de blivit tillsagda och sa till folket. Farao har gett order om att ni inte längre ska få någon halm. Ni får själva gå och samla ihop den, men ni ska ändå göra lika mycket tegel som tidigare. Man spred sig då över hela landet för att samla strån som kunde användas för att förstärka leran i teglet. Fogdarna var mycket hårda mot dem. Ni måste fylla er dagliga kvot, precis som tidigare, befallde de. Och de slog dem som blivit tillsatta som arbetsledare bland folket. Varför har ni inte gjort fullt dagsverke, vare sig igår eller idag, skrek de åt dem. Förmännen gick då till farao och klagade inför honom. Varför behandlar du oss så här illa? Vi får inte längre någon halm och ändå måste vi göra lika mycket tegel som förut. Man slår oss för något som inte är vårt fel. Det är ju fogdarnas fel som ger sådana orimliga befallningar. Men farao svarade, ni har inte tillräckligt att göra. Varför skulle ni annars säga att ni vill gå ut i öknen och offra till Herren? Gå tillbaka till ert arbete nu. Halm kommer ni inte att få, men ni ska leverera lika mycket tegel som ni gjort förut. Då förstod förmännen att de verkligen hamnat i en besvärlig situation. När de träffade Mose och Aron, som stod och väntade på dem utanför faraos palats, svor de åt dem och sa, Herren ska straffa er, för att ni ställt till det på det här sättet för oss. Farao hatar oss. Nu har han och hans män fått en anledning att döda oss. Mose vände sig då till Herren och sa, Herre, hur kan du handla så illa mot ditt eget folk? Varför sänder du alls hit mig när du ändå gör så här? Sedan jag talade med farao första gången har han blivit allt grymmare mot dem och du har inte räddat dem. Kapitel 6. Nu ska du få se vad jag tänker göra med farao, sa Herren till Mose. Han ska tvingas att låta mitt folk gå. Och han ska inte bara låta dem gå, utan han ska till och med driva dem ut ur sitt land. Jag är Herren. Som guden allsmäktige uppenbarade jag mig för Abraham, Isak och Jakob. Men under namnet Herren gjorde jag mig inte känd för dem. Jag ingick ett förbund med dem och lovade att ge dem och deras ättlingar Kanans land, där de levde som främlingar. Nu har jag hört Israels folks klagan över att egyptierna håller dem som slavar. Jag har kommit ihåg mitt löfte till dem. Säg därför till Israels barn att jag är Herren och att jag ska visa min makt och göra under för att rädda dem från deras slaveri och göra dem fria. Jag ska ta emot dem som mitt folk och vara deras Gud. Och de ska förstå att jag är Herren, deras Gud, som har räddat dem från egyptierna. Jag ska föra dem in i det land som jag lovade att ge åt Abraham, Isak och Jakob. Det landet ska tillhöra mitt folk, för jag är Herren. Mose rapporterade för folket vad Gud hade sagt, men de ville inte lyssna. De var allt för missräknade efter allt han hade sagt tidigare. Men Herren talade på nytt till Mose och sa till honom: "Gå tillbaka till Farao och säg att han måste släppa Israel." Men Mose gjorde invändningar. "Mitt eget folk lyssnar ju inte längre till mig. Hur ska jag då kunna vänta mig att Farao ska göra det? Jag har ingen övertalningsförmåga." Då befallde Herren Mose och Aron att gå tillbaka till Israels folk och till Farao med order om att folket skulle få ge sig iväg. Här är namnen på dem som var huvudmän i stammarna efter Jakobs tre äldsta söner. Rubens, Israels äldste sons, söner var Hanok och Pallu, Hesron och Karmi. Huvudmännen för Simeons stam var hans söner Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar och Saul, en kananeisk kvinnas son. Huvudmännen för Levis stam var hans söner Gerson, Gehat och Merari. Levi blev 137 år gammal. Gersons söner hette Libni och Simei. Kehats söner hette Amram, Jishar, Hebron och Uziel. Kehat blev 133 år gammal. Meraris söner hette Maheli och Musi. Dessa utgjorde de levitiska släkterna. Amram gifte sig med Jokebed, sin fars syster, och Mose och Aaron var deras söner. Amram levde till dess han blev 137 år. Jishas söner hette Kora, Nefeg och Sikri. Uziels söner hette Misael, Elsafan och Sitri. Aaron gifte sig med Elisiba, dotter till Aminadab och syster till Nahesson. Deras barn hette Nadab, Abihu, Eliasar och Itamar. Koras söner hette Assir, Elkana och Abiasaf. Dessa utgjorde koraiternas familjer. Aarons son Eliasar gifte sig med en av Putiels döttrar och de fick en son som hette Pinehas. Dessa var huvudmän för familjerna inom leviternas stam. Aaron och Mose, som båda finns med i denna förteckning, var samma Aaron och samma Mose till vilka Herren hade sagt: "Led hela Israels folk ut ur Egypten." Det var de som gick till fara och bad om tillåtelse att leda folket ut ur landet och till vilka Herren hade sagt: "Jag är Herren, gå och tala om för fara och vad jag har sagt." Det var denne Mose som hade kommit med invändningar och sagt till Herren: "Jag kan inte göra det. Jag är ingen talare. Varför skulle Farao höra på mig?" Kapitel 7. Då sa Herren till Mose: "Jag har utsett dig till mitt sändebud hos Farao, och din bror Aaron ska vara din talesman. Tala om för Aaron allt vad jag säger till dig, så att han kan framföra det till Farao och begära att Israels folk får tillåtelse att lämna Egypten. Men jag ska se till att Farao vägrar att släppa folket, så att jag kan göra många tecken och under i Egypten. Inte ens då kommer Farao att lyssna till er. Men jag ska krossa Egypten med stora plågor och leda mitt folk ut därifrån. Egyptierna ska upptäcka att jag verkligen är Gud, när jag visar min kraft och tvingar dem att släppa mitt folk." Och Mose och Aaron gjorde som Herren hade sagt till dem. Mose var 80 och Aaron 83 år när de talade med Farao. Och Herren sa till Mose och Aaron: "Farao kommer att begära att ni utför ett under för att bevisa att det är Gud som har sänt er. När han gör det ska Aaron ta sin stav och kasta den framför Farao, och då ska den bli förvandlad till en orm." Mose och Aaron gick till Farao och utförde undret som Herren hade sagt till dem. Aaron kastade sin stav framför Farao och hans hov, och den förvandlades till en orm. Då bad Farao sina trollkarlar och spåmän komma in, och de kunde göra samma sak genom sina magiska konster. Var och en av dem kastade sin stav, och alla deras stavar förvandlades till ormar. Men Aarons orm slukade deras ormar. Faraos hjärta var trots detta fortfarande hårt, och han var envis och ville inte höra på dem, precis som Herren hade sagt. Herren förklarade för Mose: att farao inte hade låtit sig påverkas och att han också i fortsättningen skulle vägra att låta folket gå. Men gå tillbaka till farao i morgon bitti, sa Herren, och var där när han går ner till floden. Stå vid flodstranden när han kommer och håll staven i handen, den stav som blev förvandlad till en orm. Säg till honom: Herren, hebreernas Gud, har sänt mig för att be dig låta folket gå ut i öknen och fira gudstjänst. Du har inte lyssnat förut, men nu säger Herren: nu ska du förstå att jag är Herren. Jag har sagt till Mose att slå på vattnet i Nilen med sin stav, och vattnet ska förvandlas till blod. Fiskarna ska dö, och floden kommer att lukta illa så att egyptierna inte vill dricka vattnet. Herren fortsatte att tala till Mose. Säg till Aaron att räcka ut sin stav över alla vattendrag i Egypten, över alla floder, kanaler och dammar, så att allt vatten i landet förvandlas till blod, till och med vattnet som finns i kärlen i hemmen. Mose och Aaron gjorde som Herren hade sagt, och medan farao och alla hans tjänare såg på, slog Aaron på Nilens vatten med sin stav, och vattnet förvandlades till blod. Fiskarna dog, och vattnet blev så stinkande att egyptierna inte kunde dricka det, och det förvandlades till blod i hela Egypten. Men när trollkarlarna gjorde samma sak genom sina hemliga konster och kunde förvandla vatten till blod, så förblev faraos hjärta förhärdat. Han ville inte lyssna på Mose och Aaron, precis som Herren hade sagt. Helt oberörd återvände han till palatset. Men egyptierna började gräva brunnar för att hitta dricksvatten, för man kunde inte dricka vattnet från floden. En vecka senare var det dags igen. Kapitel 8. Herren sa då till Mose: gå tillbaka till farao och säg så här: Herren säger, låt mitt folk gå och hålla gudstjänst åt mig. Om du vägrar och inte vill släppa det, ska jag sända massor av paddor över hela landet, från den ena gränsen till den andra. Nilen ska vimla av dem, och de ska komma in i husen, till och med in i sovrummen och upp i era sängar. Varje hem i Egypten ska vara fullt av dem, i bakugnar och baktråg. Ja, de ska klättra på dig och dina tjänare. Herren fortsatte: säg till Aaron att räcka ut sin stav över alla floder, bäckar och dammar i Egypten, så att det kommer paddor över hela landet. Aaron gjorde så, och paddorna täckte hela landet. Men spåmännen gjorde samma sak genom sina hemliga konster och lät paddor komma över Egypten. Då kallade farao till sig Mose och Aaron: bed Herren att han tar bort paddorna, så ska jag låta folket gå för att fira gudstjänst åt honom. Vill du vara vänlig att tala om för mig när du vill att de ska försvinna, sa Mose. Då ska jag be att paddorna dör vid den tid du själv bestämmer, och att de sedan bara finns kvar i Nilen. Gör det imorgon, sa farao. Det ska ske som du har begärt, svarade Mose. Och du ska förstå att ingen är lik Herren vår Gud. Alla paddor ska dö, utom de som är i Nilen. Mose och Aaron lämnade farao, och Mose bad Herren om hjälp mot paddorna som han hade sänt. Herren gjorde som Mose hade lovat, och det låg döda paddor över hela landet och i alla hem. De samlades ihop i stora högar, och det blev en fruktansvärd stank över hela landet. Men när farao såg att paddorna hade försvunnit, blev han hård på nytt och vägrade att släppa folket, precis som Herren hade sagt. Då sa Herren till Mose: säg till Aaron att slå på jorden med sin stav, så ska det komma mygg över hela landet. Mose och Aaron gjorde som Herren hade befallt, och plötsligt kom mygg över hela landet och satte sig på människor och djur. Spåmännen försökte göra samma sak genom sina hemliga konster, men den här gången misslyckades de. Nu varnar Gud dig, sa de inför farao. Men faraos hjärta var fortfarande hårt, och han ville inte höra på dem, precis som Herren hade sagt. Därefter sa Herren till Mose: gå upp tidigt på morgonen, så att du möter farao när han går till floden för att bada, och säg då till honom: Herren säger, låt mitt folk gå och fira gudstjänst inför mig. Om du vägrar ska jag sända flugsvärmar över hela Egypten. Era hus ska bli uppfyllda av dem, och marken ska vara alldeles täckt av dem. Men det kommer att vara annorlunda med landet Gosen, där israeliterna bor. Där ska det inte finnas några flugsvärmar, för att du ska förstå att jag är Herren här i landet. Jag ska göra skillnad mellan ditt folk och mitt, och detta kommer att hända imorgon. Herren gjorde som han hade sagt. Det blev fruktansvärda svärmar av flugor i faraos palats och i varje hem i Egypten. Farao kallade då till sig Mose och Aaron och sa: gå och offra åt er Gud, men gör det här i landet, gå inte ut i öknen. Men Mose svarade: det går inte. Egyptierna avskyr våra offer till Herren, vår Gud. Och om vi offrar här inför deras ögon kommer de att döda oss. Vi måste göra en 3 dagars färd in i öknen och offra där till Herren, vår Gud, som han har befallt oss. Gå då, svarade farao. Men gå inte all för långt, be då också för mig. Ja, svarade Mose, jag ska be att Herren låter flugsvärmarna försvinna, men lura oss inte flera gånger, så att du lovar folket att få gå och sedan ändra dig. Mose lämnade farao och bad Herren ta bort flugsvärmarna. Herren gjorde som Mose bad och lät flugsvärmarna försvinna. Inte en enda fluga blev kvar. Men farao förhärdade sitt hjärta på nytt och lät inte folket gå. Kapitel 9. Gå tillbaka till farao, sa Herren till Mose, och säg till honom: Herren, hebreernas Gud, befaller dig att släppa sitt folk så att det kan gå och offra till honom. Om du inte gör det ska Gud visa sin makt och sända pest som dödar din boskap, dina hästar, åsnor, kameler och dina fårjordar. Men pesten ska bara drabba egyptiernas boskap. Inget av de djur som tillhör Israel ska dö. Herren meddelade att pesten skulle komma redan dagen därpå. Och det gjorde den. All boskap som tillhörde egyptierna dog. Men inte ett enda djur av Israels boskap blev ens sjukt. Farao skickade då sina tjänare för att undersöka om det stämde att inte något enda djur bland Israels boskap hade dött. Inte ens när han upptäckte att det var på det sättet gav han med sig. Han vägrade att släppa folket. Då sa Herren till Mose och Aaron: ta aska från brännugnen. Mose ska kasta upp den mot himlen inför faraos ögon, och då ska det bildas damm över hela Egypten. Och detta ska leda till att det uppstår bulnader på människor och djur över hela landet. Då tog de aska från brännugnen och gick till farao. Medan denne såg på kastade Mose upp askan mot himlen, och alla, både människor och djur, fick bulnader. Spåmännen kom inte heller undan, utan också de fick bulnader. Men Herren förhärdade faraos hjärta, så att han vägrade att höra på dem, precis som Herren hade sagt till Mose att det skulle ske. Sedan sa Herren till Mose: gå upp tidigt i morgonbitti och säg till farao: Herren, hebreernas Gud, säger: släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst, annars ska jag sända en plåga som verkligen ska bevisa för både dig och dina tjänare och allt folk i Egypten att det inte finns någon på hela jorden som är som jag. Jag hade kunnat döda er alla, men jag gjorde det inte, för jag ville visa dig och hela jorden min väldiga kraft. Men du tror fortfarande att du är så mäktig att du kan trotsa min makt och vägra att släppa mitt folk. Nåväl, imorgon vid den här tiden ska jag sända en väldig hagelstorm över hela landet. En storm vars like man aldrig sett sedan Egypten grundades. Se nu till att du får in din boskap från fälten. För varje man och varje djur som finns ute kommer att dö av haglet. De egyptier som blev skrämda av denna hotelse hämtade sin boskap och sina tjänare från fälten. Men de som inte brydde sig om Herrens ord lämnade dem kvar ute på ängarna. Då sa Herren till Mose: sträck din hand mot himlen, så ska hagel komma över hela landet, över människor, djur och växtlighet. När Mose lyfte handen sände Herren hagel och ett fruktansvärt åskväder. Det går inte ens att beskriva vad som hände. Aldrig tidigare i Egyptens historia hade det förekommit en sådan storm. Hela Egypten lades i ruiner. Allt som fanns ute på fälten, både människor och djur, dödades. Träd slog sönder och skörden förstördes. Den enda plats i landet där det inte haglade den dagen var Gosen, där Israels folk bodde. Farao skickade då bud efter Mose och Aaron. Nu äntligen inser jag att det är mitt fel, bekände han. Det är Herren som har rätt, och jag och mitt folk har handlat orätt hela tiden. Be till Gud att han låter detta hagel upphöra, så ska jag låta er gå på en gång. Ja, sa Mose. Så snart jag har lämnat staden ska jag räcka ut mina händer mot Herren, och då ska åskvädret och haglet sluta. Detta ska bevisa för dig att det är Herren som har makt över hela jorden. Men ändå kommer varken du eller dina tjänare att lyda Herren. Allt lin och allt korn slogs ner och blev förstört. För kornet hade gått i ax och linet stod i blom. Men vetet blev inte förstört eftersom det ännu inte hade kommit upp ur jorden. Mose lämnade farao, gick ut ur staden och lyfte sina händer mot himlen. Åska, hagel och regn upphörde omedelbart. Men när farao såg det syndade både han och hans tjänare på nytt genom att envist vägra göra vad de hade lovat. Faraos hjärta var fortfarande hårt och han släppte inte folket, precis som Herren tidigare hade sagt till Mose. Kapitel 10. Då sa Herren till Mose: gå tillbaka till farao och framställ på nytt din begäran till honom. Men jag har förhärdat både hans och hans tjänares hjärtan, för att jag ska kunna göra fler under och visa min makt. Tänk på vilka otroliga ting du kommer att kunna berätta för dina barn och barnbarn om vad jag gjorde i Egypten. Du ska låta dem förstå att jag verkligen visade er att det är jag som är Herren. Mose och Aaron gick än en gång till farao och talade med honom. Herren, hebreernas Gud, frågar: hur länge tänker du stå mig emot? Släpp mitt folk så att det kan fira gudstjänst inför mig. Om du fortfarande vägrar att göra det, ska jag imorgon bitti täcka hela landet med så många gräshoppor att du inte ska kunna se marken. Och de ska äta upp allt som blev kvar efter haglet. Det kommer att vimla av dem i ditt palats och i dina tjänares hem över hela Egypten. Aldrig tidigare i Egyptens historia har det förekommit något så fruktansvärt. Sedan gick Mose därifrån. Faraos tjänare kom och frågade farao om han tänkte göra slut på dem alldeles. Märker du inte att hela Egypten håller på att gå under? Låt männen gå för att tjäna Herren. Då hämtade man tillbaka Mose och Aaron till farao. Ni får väl gå och fira gudstjänst då, sa han. Men vilka är det som ska gå? Vi vill gå tillsammans med våra söner och döttrar och med all vår boskap, svarade Mose. Vi vill ta allting med oss och alla vill vi vara med på den här vandringen. I Guds namn kommer jag inte att låta er ta med barnen, invände farao. Jag förstår nog er komplott. Aldrig på tiden. Ni som är vuxna män kan gå och fira gudstjänst. För det var ju det ni ville. Och så körde man ut dem därifrån. Då sa Herren till Mose: räck ut din hand över Egyptens land, så ska gräshoppor komma över hela landet och äta upp allt som haglet lämnade kvar. Och Mose räckte ut sin stav, och Herren lät en östlig vind blåsa över landet hela dagen och hela natten, och när det blev morgon hade vinden fört med sig gräshopporna. De täckte hela landet från den ena gränsen till den andra. Det var den värsta gräshoppsplågan i hela Egyptens historia, och det kommer aldrig mer att bli en liknande. Gräshopporna täckte hela landet och skymde solen så att det blev alldeles mörkt, och de åt upp all växtlighet som fanns kvar efter haglet. De lämnade inget grönt kvar, inte ett enda träd eller en enda planta i hela landet. Då skickade farao ilbud efter Mose och Aaron och sa till dem: jag bekänner min synd mot Herren er Gud och mot er. Förlåt min synd bara den här gången och bed Herren er Gud att han tar bort denna dödsplåga. Mose gick ut från faraos palats och bad till Herren, och han sände en kraftig västanvind som blåste ut alla gräshopparna i Röda havet. Och sedan fanns det inte en enda gräshoppa kvar i hela Egypten. Men Herren förhärdade faraos hjärta, så att han inte lät folket gå. Då sa Herren till Mose: lyft upp dina händer mot himlen, så ska jag sända ett väldigt mörker, utan den minsta strimma ljus över Egypten. Mose gjorde som Herren hade sagt, och det kom ett tjockt mörker över hela landet som varade i 3 dagar. Under hela denna tid kunde egyptierna knappast röra sig, men Israels folk hade ljus som vanligt. Farao skickade då bud på Mose och sa: gå och fira gudstjänst åt Herren, men låt era får och er boskap stanna här. Barnen får ni ta med er. Nej, sa Mose. Vi måste ta med oss all vår boskap för att kunna bära fram slaktoffer och brännoffer inför Herren, vår Gud. Inte en klöv ska lämnas kvar. Vi vet inte vad för slags offer han kommer att begära förrän vi är där. Men Herren förhärdade faraos hjärta så att han inte heller nu lät dem gå.
Gå ut härifrån och visa dig aldrig mer inför mig,
skrek farao åt Mose.
Den dag du gör det ska du dö.
Jag ska inte komma hit någon mer gång, lovade Mose. Kapitel 11. Då sa Herren till Mose: Jag ska sända ännu en plåga över farao och hans land, och sedan ska han låta er gå. Han ska bli så ivrig att bli av med er att han kommer att jaga er ut ur landet. Och säg till alla män och kvinnor som tillhör Israels folk att de ska be om smycken av silver och guld av sina egyptiska grannar. Gud lät det nämligen ske på det sättet att egyptierna tyckte bra om Israels folk. Mose var en stor man i Egypten, och både faraos tjänare och folket i allmänhet såg upp till honom. Nu meddelade Mose farao: Herren säger, vid midnatt ska jag gå fram genom landet. Den äldste sonen i varje familj ska dö, från faraos äldste son, arvtagaren till tronen, till det äldsta barnet hos hans lägste slav, och till och med de förstfödda bland djuren. En dödsklagan kommer att höras över hela landet. Aldrig tidigare har man hört något sådant, och man kommer aldrig att få höra det igen. Men inte en hund ska morra mot någon av Israels folk, vare sig mot människor eller djur. Då ska ni förstå att Herren gör skillnad mellan egyptierna och israeliterna. Alla dina tjänare ska komma springande till mig och buga sig och säga: Var snälla och lämna oss genast och ta med allt folket. Då ska jag ge mig iväg. Därefter gick Mose därifrån, röd av ilska. Herren hade sagt till Mose: Farao kommer inte att höra på dig, och det ger mig tillfälle att utföra under för att visa min makt. Fastän Mose och Aaron utförde dessa under mitt framför ögonen på farao, gjorde Herren hans hjärta hårt så att han inte lät folket lämna landet. Kapitel 12. Herren sa till Mose och Aaron: Från och med nu ska den här månaden vara den första och mest betydelsefulla månaden i den judiska kalendern. Berätta för hela folket att varje familj ska skaffa ett lamm till den tionde dagen i denna månad. Om familjen är liten kan den dela lammet med en annan familj i grannskapet. Det beror på familjens storlek om det ska delas eller inte. Detta djur ska vara årsgammalt, av hankön, antingen ett får eller en get, och det ska vara felfritt. På kvällen den 14:e dagen i månaden ska alla dessa lamm slaktas, och deras blod ska man stryka på dörrposterna i varje hus och på träet över dörren. Man ska använda blodet av det lamm som man äter i det huset. Man ska äta lammet just den kvällen. Det ska vara stekt, och man ska äta det med bröd som är bakat utan jäst och med bittra örter. Köttet får inte ätas rått eller kokt, utan det ska vara stekt, både med huvud, fötter och inälvor. Ät ingenting av det följande dag. Om inte allt blir uppätet den kvällen ska det som är kvar brännas. Ät det med reskläderna på och var beredda på en lång resa. Ni ska ha skor på fötterna och vandringsstavar i händerna. Ät snabbt. Detta ska kallas Herrens påsk. Jag ska nämligen gå igenom Egypten ikväll och döda den äldste sonen i varje hus och även det förstfödda av hankön bland alla djur i hela landet. Jag ska hålla dom över alla Egyptens gudar, för jag är Herren. Blodet som ni har strukit på dörrposterna ska vara beviset för att ni lyder mig. Och när jag ser blodet ska jag gå förbi er. Och jag ska inte döda era förstfödda barn när jag på det här sättet slår Egypten. Ni ska fira denna högtid varje år. Detta är en ständig lag som ska påminna er om vad som hände den här natten. Firandet ska pågå i 7 dagar. Och under hela tiden ska ni äta bröd bakat utan jäst. Redan den första dagen ska ni rensa bort all jäst ur era hus. Den som bryter mot den regeln under dessa 7 dagar ska skiljas från Israel. På första dagen och sista dagen i högtiden ska en speciell högtidsgudstjänst firas och inget arbete får utföras under de dagarna med undantag för matlagning. Denna årliga fest, det osyrade brödets högtid, ska hjälpa er att komma ihåg den här dagen som den dag när jag förde er ut ur Egypten. Det är alltså en lag att ni varje år ska fira denna högtid, generation efter generation. Från kvällen den 14:e dagen i månaden till kvällen den 21:a dagen får bara bröd som bakats utan gäst ätas. Under dessa 7 dagar får det inte finnas några spår av gäst i era hem. Den som under den tiden äter någonting med gäst i ska skiljas från Israel. Denna regel gäller lika såväl för utlänningar som för infödda. Jag upprepar igen att ni under de dagarna inte får äta någonting som är bakat med gäst. Servera bara bröd som inte är jäst. Då kallade Mose till sig alla de äldste i Israel och sa till dem: gå nu och skaffa er lamm bland era jordar. Ett lamm för en eller flera familjer, beroende på antalet medlemmar i familjen. Slakta sedan lammet så att Gud går förbi er och inte förgör er. Låt lammets blod rinna ner i ett kärl. Ta sedan en knippa kvistar från isopbusken och doppa den i blodet och stryk med den på överstycket till dörren och ut med de båda dörrposterna så att det blir blod på dem. Sedan får ingen av er gå ut den kvällen. Herren ska nämligen gå fram genom landet och döda egyptierna. Men när han ser blodet på dörrposterna och över dörrkarmen ska han gå förbi det huset och inte tillåta fördärvaren att gå in och döda den förstfödde. Kom ihåg att detta är en lag som ständigt ska gälla för er och era efterkommande. Och när ni kommer in i landet som Herren ska ge er, precis som han har lovat, och ni då firar påsk och era barn frågar: varför firar vi den här högtiden? Så ska ni svara: vi firar den därför att Herren gick förbi Israels barns hus där han dödade egyptierna. Han gick förbi husen utan att gå in och döda någon. Och allt folket böjde sina huvuden och tillbad Herren. Israels folk gjorde som Mose och Aaron hade befallt, och vid midnatt dödade Herren de förstfödda sönerna i landet, från faraos äldste son till den äldste sonen till fången som satt i fängelse. På samma sätt dödade han det förstfödda bland boskapen. Mitt i natten vaknade farao, hans tjänare och allt folket i Egypten, och man klagade och grät i hela Egypten, för det fanns inte ett hus där inte någon låg död. Farao kallade till sig Mose och Aaron den natten och sa: lämna oss nu. Gå härifrån allesammans för att offra till Herren som ni begärde. Ta med er alla djur som ni har önskat att göra och ge er iväg. Be om välsignelse för mig också. Egyptierna var nu mycket ivriga att få iväg dem så snart som möjligt. Annars är vi snart döda allesammans, sa de. Israeliterna tog med sig deg som man inte blandat gäst i och lindade in baktrågen i sina kläder och bar dem på sina axlar. Och Israels folk gjorde som Mose sagt till dem. De bad egyptierna om smycken av silver och guld och även om kläder. Och Herren lät det ske så att egyptierna tyckte om Israels barn, och därför gav de dem allt de ville ha. De fick med sig ett rikligt byte. Den natten lämnade Israels barn Ramses och gick till Sukkot. Det var omkring 600 000 män, förutom alla kvinnor och barn, som gick till fots. Många andra följde med dem, och dessutom stora boskapsjordar. När de stannade för att äta bakade de bröd av den ojästa degen som de hade med sig. Folket hade ju drivits ut ur Egypten och inte haft tid att låta degen jäsa för att baka bröd att ta med sig. Jakobs söner och deras ättlingar hade bott i Egypten i 430 år, och det var på den sista dagen av det 430:e året som allt Herrens folk lämnade landet. Herren hade valt just denna natt för att föra sitt folk ut ur landet. Varje år vakar man den natten och firar minnet av att Herren befriade sitt folk. Herren sa till Mose och Aaron: så här ska ni fira påsk. Ingen utlänning får äta av lammet, men varje slav som köpts ska äta det, om han har blivit omskuren. Anställda tjänare och utlänningar på besök ska inte äta det. Alla ni som äter av samma lamm ska göra det i ett och samma hus utan att föra något ut ur huset, och ni ska inte krossa något av dess ben. Hela Israel ska fira denna högtid. Om det finns utlänningar som bor tillsammans med er och vill vara med i högtiden måste de först omskäras. Sedan kan de komma och fira högtiden med er. Det är då som om de hade blivit födda bland er, men ingen oomskuren får äta av lammet. Lagen gäller lika både för infödda och för utlänningar som bor bland er. Israels folk följde alla de instruktioner Herren hade gett till Mose och Aron. Den dagen ledde Herren Israels folk ut ur Egypten, och i skaror välde de över gränsen. Kapitel 13. Herren sa till Mose: avskilj Israels alla förstfödda söner åt mig, och varje förstfött djur av hankön. Då sa Mose till folket: det här är en dag som ni alltid ska fira, den dag då ni lämnade Egypten och blev fria från slaveriet. Det var ju genom märkliga under som Herren ledde er ut därifrån. Kom nu ihåg att ni inte får äta bröd som är jäst när ni firar högtiden. Ni får inte ens ha jäst i era hem. Det är alltså på den här dagen, i april varje år, som ni ska fira minnet av ert uttåg. Det ska ni göra när Herren har låtit er komma in i Kananéernas, Hetiternas, Amorenas, Hivenas och Jebusenas land. Det land som han lovade era förfäder och som flyter av mjölk och honung. Under 7 dagar ska ni äta ogäst bröd, och det får inte heller finnas någon gäst i era hem eller någon annanstans inom landets gränser. På den 7:e dagen ska det sedan hållas en stor fest. Under dessa högtidsdagar varje år ska ni berätta för era barn att det är minnet av vad Herren gjorde för er när ni lämnade Egypten som ni firar. Denna årliga högtidsvecka ska påminna er om att ni är hans eget folk, precis som om han hade satt sitt märke på er hand och panna, så att hans lag alltid ska vara på era läppar. För med stark hand har Herren fört er ut ur Egypten. Fira alltså denna högtid varje år i april, och när ni kommer in i landet som Herren lovade era förfäder för länge sedan, det land där kananéerna nu bor, ska alla förstfödda söner och allt förstfött bland boskapen tillhöra Herren, och ni ska ge dem åt honom. En förstfödd åsna kan man köpa tillbaka från Herren med ett får eller en killing, men om ni inte vill friköpa den ska åsnan dödas. Era förstfödda söner måste ni däremot friköpa. När era barn i framtiden frågar: vad betyder allt det här? Ska ni säga: Herren ledde oss genom mäktiga under ut ur Egypten och befriade oss från slaveri. Farao vill inte släppa oss, och därför dödade Herren allt förstfött i hela Egypten, både bland människor och djur. Det är därför vi nu överlämnar allt förstfött av hankön till Herren, men de äldsta sönerna köper vi alltid tillbaka. Än en gång säger jag att denna högtid ska visa er att ni är Guds folk, precis som om han hade satt sitt märke på era pannor. Det är en påminnelse om att Herren genom sin makt ledde oss ut ur Egypten. När farao slutligen släppte folket förde Gud dem inte genom filisternas land, trots att detta hade varit genaste vägen från Egypten till det utlovade landet. Anledningen var att Gud tänkte att folket skulle förlora modet om de måste föra krig för att ta sig fram. De kunde ju ångra sig och vilja vända tillbaka. Gud ledde dem därför en annan väg och gick genom öknen ut med Röda havet. Mose tog med sig Josefs ben. Josef hade fått folket att genom en ed lova att göra detta den dag Gud ledde folket ut ur Egypten. Han var nämligen övertygad om att den dagen skulle komma. När de lämnat Sukkot slog de läger i Etam, just där öknen började. Herren ledde dem med en molnpelare om dagen och med en eldpelare om natten. På så sätt kunde de vandra både dag och natt, och de förlorade aldrig molnet eller elden ur sikte. Kapitel 14. Herren gav Mose fler instruktioner. Säg till folket att vända om mot Pi-hahirot, mellan Migdol och havet, mitt emot Baal-Sefon, och slå läger där vid havet. Farao kommer nämligen att tänka: israeliterna är nog instängda nu mellan öknen och havet. Än en gång ska jag förhärda faraos hjärta, så att han förföljer er. Jag har planerat detta för att visa min gudomliga makt och ära inför farao och hela hans armé, så att alla egyptier förstår att jag är Herren. De slog läger på den plats de blivit anvisade. När ryktet nådde kungen i Egypten att israeliterna inte tänkte återvända dit efter de 3 dagarna utan fortsätta sin vandring, ångrade han och hans män sig. Vad är det vi har gjort genom att låta alla dessa slavar ge sig iväg? Frågade de sig. Farao ledde själv förföljandet från sin vagn. och han hade med sig eliten i armén, tillsammans 600 vagnar och även andra vagnar bemannade med egyptiska officerare. Herren gjorde faraos sinne hårt så att han förföljde israeliterna när de frimodigt gav sig iväg. Hela faraos kavalleri, hästar, vagnar och kavallerister var med i förföljandet. Egyptierna hann upp Israels folk när de hade slagit läger vid havet, nära Pi-Hahiroth, framför Baal-Zephon. När folket fick syn på egyptierna och märkte att de närmade sig, blev de oerhört rädda och ropade till Herren att han skulle hjälpa dem. De vände sig klagande till Mose. Har du fört oss hit ut att dö i öknen, därför att det inte fanns gravar åt oss i Egypten? Varför tvingar du oss att lämna Egypten? Var det inte det vi sa, när vi var slavar, att du skulle låta oss vara i fred? Vi sa ju hela tiden att det var bättre att vara slavar i Egypten än att dö i öknen. Men Mose sa till folket, ni ska inte vara rädda, var bara lugna och stanna där ni är, så ska ni få se på vilket underbart sätt Herren ska rädda er idag. Det är sista gången ni ser de egyptier som förföljer er. Herren ska strida för oss och vi kommer inte att behöva lyfta ett finger. Då sa Herren till Mose, sluta nu upp att ropa till mig. Försök istället att få folket att gå vidare. Använd din stav. Räck ut den över vattnet, så ska havet öppna en väg framför er och hela Israels folk ska gå över på torr mark. Jag ska förhärda egyptiernas hjärtan och de ska följa efter er. Och de ska få se hur jag förhärligar mig genom att besegra farao och hela hans armé med hästar och vagnar. Och alla egyptier ska förstå att jag är Herren. Guds ängel som ledde Israels folk flyttade nu molnet bakåt så att de befann sig mellan Israels folk och egyptierna. Hela den natten gav det mörker åt egyptierna men ljus åt Israels folk. Därför kunde inte egyptierna hitta israeliterna. När Mose räckte ut sin hand över havet öppnade Herren en väg genom det med en mur av vatten på båda sidor. En stark östanvind blåste hela den natten och torkade upp havsbottnen så att Israels folk kunde gå rakt igenom havet på torr mark. Egyptierna följde efter dem med alla faraos hästar, vagnar och kavallerister. Men tidigt på morgonen såg Herren ner på egyptiernas trupper från eld- och molnpelaren och skapade förvirring bland dem. Hjulen på deras vagnar lossnade och föll av så att vagnarna inte kunde ta sig fram. Låt oss komma härifrån, klagade egyptierna. Herren strider för dem mot oss. Herren sa till Mose, räck ut din hand igen över havet så att vattnet vände tillbaka över egyptierna med deras hästar och vagnar. Mose gjorde som Herren hade sagt och vattnet återvände på morgonen till sitt normala läge. Egyptierna försökte fly, men Herren dränkte dem i havet. Vattnet täckte vägen och hästarna och vagnarna och av hela faraos armé som förföljt israeliterna genom havet överlevde inte en enda person. Israels folk hade vandrat genom havet på torr mark och vattnet hade stått som murar på båda sidor om dem. På så sätt räddade Herren Israel från egyptierna den dagen och Israels folk såg egyptierna ligga döda där på havsstranden. När Israels folk såg det stora under som Herren hade gjort för dem mot egyptierna förstod de vem Gud var och de ärade Gud och trodde på honom och hans tjänare Mose. Kapitel 15. Sedan sjöng Mose och Israels folk denna sång till Herren. Jag vill sjunga till Herrens ära, för han har vunnit stora segrar. Han har kastat både häst och ryttar i havet. Herren är min styrka, min sång och min frälsning. Han är min Gud, och jag vill prisa honom. Han är min fars Gud, jag vill upphöja honom. Herren är en kämpe, ja, Herren är hans namn. Han har tillintetgjort faraos vagnar och här och dränkt dem i havet. De ryktbara egyptiska krigsmännen dog i vågorna. Vattenmassorna dränkte dem. De sjönk som stenar i djupet. Din högra hand, Herre, har en väldig makt. Den krossar fienden. I ditt höga majestät besegrar du alla de som vänder sig mot dig. Du visar din vrede och den förtär dem, som elden bränner upp gräset. Du blåste på vattnet och det delade sig. Vågorna reste sig som väldiga murar på var sida om vägen. Fienden sa, jag ska förfölja dem och hinna upp dem. Jag ska dela bytet jag tar. Jag ska ta hämnd på dem. Jag ska dra mitt svärd, min hand ska döda dem. Men Gud andades på dem och havets vågor slog över dem. De sjönk som bly i de väldiga vågorna. Vem är som du, Herre, bland alla gudar? Vem är så härlig och helig? Vem är så väldig i sin prakt? Vem gör under som du? Du räckte ut din hand och då svalde jorden dem. I kärleksfull godhet har du lett det folk du befriade. Med din makt har du fört det till ditt heliga land. Många folk hörde vad som hade hänt och de uppfylldes av fruktan. Filisternas invånare greps av ångest. Edoms furstar blev förskräckta. Moabs mäktiga män darrade. Kanans invånare smälte ner av fruktan. Skräck och ångest har kommit över dem. Herre, tack vare din väldiga arm kommer de inte att anfalla oss. Ditt folk, som du har befriat, kan tryggt passera dem. Du ska leda oss in i landet och plantera oss på ditt eget berg, på den plats du gjort till din hemvist, Herre. I den helgedom, Herre, som dina händer byggt, Herren ska regera i all evighet. Faraos hästar och ryttare och vagnar försökte följa efter genom havet. Men Herren lät murarna av vatten falla över dem, medan Israels folk vandrade genom havet på torr mark. Profetissan Miriam, Arons syster, ledde sedan de andra kvinnorna i en dans. De spelade på tamburiner och Miriam sjöng för dem. Sjung till Herrens ära. Hästar och ryttare har han störtat i havet och han har segrat med ära. Mose ledde Israels folk vidare från Röda havet och de kom ut i öknen Sur och var där 3 dagar utan vatten. När de kom till Mara kunde de inte dricka vattnet, för det var bittert. Därför kallas platsen Mara, som betyder bittert. Folket vände sig då mot Mose. Ska vi nu behöva dö av törst? Frågade de. Mose bad då Herren om hjälp, och Herren visade honom på en bit trä. Mose slängde den i vattnet, och då gick det att dricka. Det var där Gud satte upp följande villkor för att pröva folket. Om ni vill lyssna till Herrens, er Guds röst, och leda den och göra det som är rätt, så ska ni inte drabbas av någon av de sjukdomar jag lade på egyptierna, för jag är Herren, er läkare. Sedan kom de till Elim, där det fanns 12 källor och 70 palmer, och där vid vattnet slog de läger. Kapitel 16. De lämnade Elim och fortsatte sin vandring in i öknen Sin, mellan Elim och Sinai, och de kom dit den 15:e dagen i 2:a månaden efter att de lämnat Egypten. Där började folket än en gång klaga på Mose och Aron. Tänk om vi ändå hade varit kvar i Egypten, sa de. Tänk om Herren hade låtit oss dö där, för där hade vi ju tillräckligt med mat. Nu har ni fört oss ut i öknen, där vi kommer att dö av svält. Då sa Herren till Mose, jag ska låta mat regna ner från himlen till er. Var och en kan gå ut varje dag och samla in så mycket som man behöver. Och jag ska pröva dem för att se om de följer mina instruktioner eller inte. Säg till dem att samla dubbelt så mycket på den 6:e dagen i varje vecka. Mose och Aaron kallade samman allt folket och meddelade dem, ikväll ska ni bli klara över att det var Herren som förde er ut ur Egypten. Imorgon ska ni få se ännu mer av hans härlighet. För vilka är vi, att ni skulle klaga på oss? Herren ska ge er kött att äta ikväll, och imorgon ska ni få bröd. Kom nu fram inför Herren och lyssna till hans svar på er jämmer. Aaron talade sedan till folket, och när de vände sig mot öknen uppenbarade sig plötsligt Herren för dem i molnet som ledde dem. Och Herren sa till Mose, jag har hört deras klagan. Säg till dem, ikväll ska ni få kött, och imorgon ska ni mättas med bröd. Och så ska ni veta att jag är Herren er Gud. Den kvällen kom en stor mängd vaktlar över lägret. Och på morgonen var öknen runt lägerplatsen våt av dagg. Och när daggen lite senare försvann lämnade den kvar något som liknade rimfrost på marken. När Israels folk såg detta frågade de, vad är det här? Mose förklarade, det är den mat som Herren har gett er att äta. Herren har sagt att var och en ska samla in så mycket han behöver för sitt hushåll, mellan 3 och 4 liter per person. Israels folk gick ut och lydde uppmaningen. Och när de mätte upp vad de samlat i sina mått, fann de att det räckte till alla. De som hade samlat mycket hade ingenting över, och de som hade samlat lite hade tillräckligt. Och Mose sa till folket, lämna ingenting kvar över natten. Men naturligtvis fanns det sådana som inte ville lyssna utan lämnade en del kvar till morgonen därpå. men då var det fullt av mask och luktade fruktansvärt illa, och Mose blev arg på dem. På detta sätt samlade de mat varje morgon, varje hushåll efter sitt behov, och när solen steg allt högre fram på dagen smälte det som var lämnat kvar bort och försvann. På sjätte dagen samlade de dubbelt så mycket som vanligt, 8 liter istället för 4. Ledarna bland folket gick då till Mose och rapporterade detta. Då talade han om anledningen för dem. Vi gör detta eftersom Herren har valt morgondagen som vilodag, en Herrens heliga sabbat, när vi ska avstå från att göra våra dagliga sysslor. Gör därför i ordning så mycket ni behöver idag och spara det som blir över till imorgon. Till skillnad från förut var maten nästa morgon färsk. Den luktade gott och det fanns ingen mask i den. Mose sa, detta är er mat för idag, för detta är Herrens sabbat, och det kommer inte att finnas någon mat alls ute på marken. Samla alltså mat under 6 dagar. Den 7:e dagen är sabbat, och då kommer det inte att finnas någon mat ute på marken. Några gick ändå ut på sabbaten för att samla mat, men de fann ingen. Hur länge tänker detta folk vägra att lyda? Frågade Herren Mose. Ser de inte att jag ger dem dubbelt så mycket den 6:e dagen, så att det ska vara tillräckligt för 2 dagar? För Herren har gett er den 7:e dagen som en vilodag. Stanna nu kvar i era tält och gå inte ut för att samla mat på marken den dagen. Folket vilade alltså den 7:e dagen. Och folket kallade maten manna, som betyder, vad är det? Mannat var vitt som korianderfrö och smakade som bröd med honung. Mose berättade också för folket att Herren bett dem att bevara en portion manna så att kommande generationer skulle få se det. Därför sa han till Aaron att skaffa en kruka och hälla upp några liter manna i den och placera det på en helig plats. Aaron gjorde så, precis enligt Herrens order till Mose, och han ställde mannat precis bredvid arken i tabernaklet. Under 40 år åt Israels barn manna, ända tills de kom in i Kanans land, där det fanns säd att äta. Krukan som användes för att mäta upp mannat rymde omkring 3,5 liter.
Kapitel 17. Nu lämnade folket på Guds befallning öknen Sin och vandrade i etapper till Refidim. Men när de kom fram dit fanns det inte något vatten att dricka. Då började folket bråka med Mose. Ge oss vatten, gnällde de. Sluta nu, sa Mose. Tänker ni sätta Guds tålamod på prov igen? Men plågade av sin törst fortsatte de att klaga. Varför förde du oss ut ur Egypten? Så att vi skulle behöva dö här med våra barn och vår boskap. Då frågade Mose Herren. Vad ska jag göra? De är ju färdiga att stena mig. Herren sa till Mose, ta med dig de äldste i Israel och för ut folket till berget Horeb. Du ska ha din stav i handen, jag ska möta dig där vid klippan. Slå på den med din stav, samma stav som du slog på Nilens vatten med. Då ska vatten komma fram, så att alla kan få dricka. Mose gjorde som han hade blivit tillsagd och vatten strömmade ut ur klippan. Mose kallade platsen Massa, som betyder frestelse. Ibland har den kallats Meriba, som betyder bråk. För det var där folket bråkade med Gud och frestade honom genom att säga, tänker Herren ta hand om oss eller inte? Vid Refidim kom amalekiterna emot dem. Mose beordrade då Josua att kalla samman en grupp män till strid. Mose sa till honom, imorgon kommer jag att stå på bergets topp med Guds stav i min hand. Josua och hans män gick alltså ut för att besegra amalekiterna. Under tiden gick Mose, Aaron och Hur upp på berget. Så länge Mose orkade hålla upp staven i sina händer hade Israel övertaget. Men när han lät händerna sjunka ryckte amalekiterna fram. Till slut blev Mose så trött i armarna att han inte orkade hålla staven längre. Då rullade Aaron och Hur fram en sten som man kunde sitta på. Och sedan stod de på var sida om honom och höll upp hans armar ända till solnedgången. Resultatet blev att Josua och hans män besegrade amalekiterna. Herren sa till Mose, skriv ner det här i en bok, så att man alltid kan minnas det och övertyga Josua om att jag ska utplåna varje spår av Amalek. Och Mose byggde ett altare där och kallade det Herren är mitt segerbaner. Låt oss höja Herrens baner, sa Mose. Herren ska strida mot Amalek från generation till generation.
Kapitel 18. Snart fick Moses svärfar Jetro, prästen i Midjan, höra talas om alla de underbara saker som Herren hade gjort för sitt folk och för Mose och hur Herren hade fört dem ut ur Egypten. Då tog Jetro med sig Moses hustru Zippora, som denna tidigare hade skickat hem, och Moses söner Gersom och Eliezer. Gersom betyder främling, för Mose hade sagt vid hans födelse, jag har vandrat omkring i ett främmande land. Eliezer betyder Gud är min hjälp. När han föddes sa Mose, mina förfäders Gud har varit min hjälpare och räddat mig undan faraos svärd. De hann upp israeliterna när Mose och folket hade slagit läger vid berget Sinai. Din svärfar Jetro har kommit för att hälsa på dig, sa man till Mose. Han har med sig din fru och era två pojkar. Då gick Mose ut för att träffa sin svärfar, och han hälsade mycket hjärtligt på honom. Sedan gick de in i Moses tält för att fortsätta samtalet. Mose berättade för sin svärfar om allt som hade hänt och vad Herren hade gjort mot farao och egyptierna för att befria Israel. Han berättade också om alla de problem som de stött på under vägen och om hur Herren hade hjälpt dem i allt. Jetro blev mycket glad när han fick höra om allt som Herren hade gjort för Israel och hur han hade hjälpt dem att komma ut ur Egypten. Lovad vare Herren, sa Jetro. Han som har räddat er från egyptierna och farao och bevarat Israel. Nu förstår jag att Herren är större än alla andra gudar, eftersom han har kunnat befria sitt folk från de stolta och grymma egyptierna. Jetro offrade till Gud, och sedan kom Aaron och ledarna i Israel för att träffa honom, och allesammans deltog de i offermåltiden inför Gud. Dagen därpå satte sig Mose ner för att tjäna som folkets domare, och från morgonen ända till sena kvällen kom människor till honom för att lägga fram sina problem. När Moses svärfar såg hur mycket av hans tid som gick åt till detta, sa han, varför försöker du klara av allt det här själv? De får ju stå och vänta hela dagen på att få hjälp. Jo, därför att folket kommer till mig med sina delade meningar, och jag vill veta vad som är Guds vilja, svarade Moses sin svärfar. Jag är deras domare och avgör vem som har rätt och vem som har fel, och så undervisar jag dem om Guds lagar och tillämpar dem i deras fall.
Det där är inte bra, förklarade svärfadern. Du sliter ut dig själv och folket blir uttröttat. Det är alldeles för mycket för dig att sköta själv. Nu ska jag ge dig ett gott råd och Herren kommer att välsigna dig. Du ska vara folkets representant inför Gud och lägga fram deras ärenden inför honom. Sedan ska du tala om hans svar för dem och undervisa dem om Guds lagar och vilka principer man ska följa i livet. Sedan ska du försöka få tag i lämpliga män som är ärliga och pålitliga och som inte tar emot mutor. De ska du utse till domare, somliga för 1000 personer, andra för 100, andra för 50 och andra för 10 personer. Låt dessa vara ansvariga domare för folket. Om det är något som är mycket betydelsefullt eller komplicerat, så kan de komma till dig med det. Men alla mindre frågor ska de själva ta hand om. Det blir lättare för dig om ni hjälps åt. Om du följer det här rådet och Herren går med på det, kan du bättre klara av uppgiften att vara folkets ledare. Och då kommer det också att vara frid och harmoni i lägret. Mose lyssnade till sin svärfars råd och följde hans förslag. Han valde ut dugliga män från hela Israel och satte dem till ledare över folket, över 1000, 100, 50 eller 10. De skulle alltid finnas till hands för att skipa rättvisa. De svårare fallen förde de fram inför Mose, men allt annat tog de själva hand om. Moses svärfar återvände så småningom tillbaka till sitt land.
Kapitel 19. Israeliterna nådde fram till Sinais öken på dagen 3 månader efter det att de hade lämnat Egypten. Sedan de brutit upp från Refidim kom de till foten av berget Sinai och slog läger där. Mose gick upp på berget för att vara inför Gud och han hörde Guds röst säga: detta ska du meddela Israels folk. Ni har sett allt jag gjorde med egyptierna och hur jag som en örn har burit er på mina vingar för att föra er till mig. Om ni nu vill lyda mig och hålla er del av överenskommelsen mellan oss, så ska ni vara mitt folk bland alla andra folk på jorden,
för hela jorden är min. Och ni ska vara ett kungarika och präster åt Gud, ett heligt folk. Mose vände tillbaka från berget och sammankallade alla ledarna bland folket och talade om för dem vad Herren hade sagt. Alla var fullständigt eniga och svarade, vi ska göra allt som han begär av oss. Mose meddelade Herren folkets svar. Då sa Herren till Mose, jag ska komma till dig i ett mörkt moln, så att folket kan höra mig när jag talar med dig. Och sedan kommer de alltid att tro dig. Gå nu ner och förbered folket på mitt besök. Invig dem idag och imorgon och säg åt dem att tvätta sina kläder. Övermorgon ska jag sedan stiga ner på berget Sina inför deras ögon. Sätt upp en gränslinje som folket inte får passera och säg till dem, ni får inte gå upp på berget eller gå över gränslinjen. Den som gör det ska dö. Ingen hand ska röra vid syndaren, utan denne ska stenas eller skjutas till döds med pilar. Detta gäller både människor och djur. Håll er borta från berget tills ni hör en lång utdragen ton från jubelhornet. Då får ni samlas vid foten av berget. Mose gick då ner till folket och förberedde dem för mötet, och de tvättade sina kläder. Han sa till dem, förbered er och rena er nu för att möta Herren om 2 dagar. Och tänk på att ni inte får ha sexuellt umgänge under denna reningstid. På 3:e dagens morgon utbröt ett väldigt åskväder. Ett stort moln sänkte sig över berget och det hördes en lång utdragen ton som från en basun. Folket bävade. Mose ledde då ut dem från lägret för att möta Gud vid foten av berget. Hela Sinais berg var täckt av rök eftersom Herren steg ner på det i eld. Röken bolmade upp mot skyn precis som från en smältugn och hela berget darrade som under en jordbävning. Basunljudet blev allt starkare. Mose talade med Herren och Herren svarade med hög röst. Herren steg ner på bergets topp och kallade upp Mose till sig. Herren sa till Mose, gå tillbaka och varna folket för att överträda gränslinjen. De får inte komma upp här för att se Gud, för då ska många dö. Till och med prästerna måste rena sig för att Herren inte ska förgöra dem. Men folket kan inte komma upp på berget, invände Mose. Du sa att de inte fick det, och du sa till mig att dra en gräns runt berget, som de inte fick överskrida, därför att området innanför den tillhör Gud. Men Herren sa, kom ner nu och kom sedan tillbaka tillsammans med Aaron. Men låt inte prästerna och folket gå över gränsen eller försöka att komma hit upp, för då måste jag döda dem. Mose gick då tillbaka ner till folket och påminde dem om vad Gud hade sagt.
Kapitel 20. Och Gud sa, jag är Herren din Gud, som befriade dig från slaveriet i Egypten. Du ska inte tillbe några andra gudar än mig. Du ska inte göra några avgudar, inte göra några bilder som föreställer djur, fåglar eller fiskar. Du ska inte tillbe eller tjäna sådana, för jag, Herren din Gud, är en Gud som inte vill dela din tillbedjan med andra gudar. När jag straffar folket för deras synder, och när man hatar mig, låter jag straffet drabba också barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Men när jag slösar min kärlek över dem i tusentals generationer, när man älskar mig och lyder mina befallningar. Du ska inte missbruka Herrens namn. Den som gör det ska inte undgå att bli straffad. Kom ihåg att betrakta sabbaten som en helig dag. 7 dagar i veckan är till för dina dagliga göromål och ditt vanliga arbete, men den 7:e dagen är en ledig dag som du ska vila på inför Herren din Gud. På den dagen får du inte utföra något som helst arbete, och inte heller får din son, dotter eller tjänare, vare sig man eller kvinna, eller din boskap eller de som bor som främlingar ibland er, göra det. På 6 dagar skapade nämligen Herren himlen, jorden och havet och allt som finns där. Men på den 7:e dagen vilade han. Därför välsignade han sabbatsdagen och avskilde den som en helig dag. Hedra dina föräldrar, så ska du få ett långt och härligt liv i det land som Herren din Gud ger dig. Du ska inte döda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte ljuga. Du ska inte vara avundsjuk på din granne för vad han äger eller ha begär till hans hustru, slavar, oxar, åsnor eller någonting annat som han har.
Allt folket såg eldslågorna och röken som steg upp från berget, och de hörde dundret och det långa basunljudet där de stod på avstånd och darrade av rädsla. De sa till Mose: "Tala nu om för oss vad Gud säger, och vi ska lyda, men låt inte Gud tala direkt till oss, för då kanske vi dör." "Var inte rädda," sa Mose till dem. "Gud vill på det här sättet visa sin fruktansvärda makt, så att ni från och med den här dagen ska akta er för att synda mot honom." Folket stod alltså kvar på avstånd medan Mose gick in i det täta, mörka molnet där Gud var. Herren sa till Mose att han skulle vara Guds talesman inför folket och säga till dem: "Ni har själva varit vittnen till att jag talat till er från himlen. Kom nu ihåg att ni inte får tillverka eller tillbe avgudar av silver eller guld eller någonting annat. Det altare du reser åt mig ska vara enkelt och uppbyggt av jord. Frambär dina offer till mig på det, dina brännoffer och tackoffer av får eller oxar. Men bygg altaren bara där jag säger att du ska göra det. Då ska jag komma dit och välsigna dig. Du kan också göra altaren av sten, men om du gör det ska du bara använda ohuggen sten. Om du använder något verktyg på stenen för att forma den, gör du den olämplig för mitt altare. Och du ska inte heller göra en trappa upp till altaret. Om du gör det kanske kläderna inte döljer din nakenhet när du går upp, och det kan Herren inte acceptera."
Kapitel 21. Här följer ytterligare lagar som du ska förelägga dem. Om du köper en hebreisk slav ska han arbeta 6 år, men under det 7:e året ska han sedan bli fri och inte behöva betala något för det. Om han lät sälja sig som slav innan han gifte sig och sedan har gift sig, ska han ges fri ensam. Men om han var gift innan han blev slav, ska hans fru bli fri samtidigt med honom. Om hans herre gav honom en hustru medan han var slav, och de var söner och döttrar, ska hustrun och barnen fortfarande vara slavar och mannen ensam blir fri. Om mannen förklarar att han hellre stannar hos sin herre, sin hustru och sina barn, än att bli fri, då ska hans herre föra honom fram inför domarna och i allas åsyn borra en syl genom hans öra. Därefter är mannen hans slav för livet. Om en man säljer sin dotter som slavinna ska hon inte bli fri efter 6 år som männen blir. Om mannen som köpte henne och har avsett att ta henne till hustru inte tycker om henne ska han låta köpet gå tillbaka. Han får inte sälja henne till en utlänning eftersom han behandlat henne illa genom att inte hålla vad han lovat. Om han låter sin son förlova sig med en judisk slavinna ska han inte längre behandla henne som slav utan som sin egen dotter. Om sonen gifter sig med henne och sedan tar sig ytterligare en hustru får han inte minska den förstas rätt till mat eller kläder eller äktenskapliga rättigheter. Om han sviker henne i något av detta ska han låta henne bli fri utan ersättning. Den som skadar en man till döds ska själv dödas. Men om det är en olyckshändelse, något som jag låter ske, då ska jag visa en plats dit han kan fly. Om någon anfaller en annan med list i avsikt att döda honom ska du gripa honom, även om han befinner sig vid mitt altare, och döda honom. Den som misshandlar sin far eller mor ska straffas med döden. En kidnappare ska straffas med döden, vare sig hans offer finns kvar hos honom, eller han sålt det som slav. Den som förbannar sin far eller mor ska också dömas till döden. Om 2 män slåss och den ene slår den andra med en sten eller med knytnäven, så att den slagne måste ligga till sängs men inte dör, och om han sedan blir så bra att han kan gå igen med hjälp av käpp, ska mannen som slog honom gå fri från straff, men betala honom för den tid han förlorat, till dess han blir fullt frisk. Han ska också betala kostnaderna för hans vård. Den som misshandlar sin slav till döds, vare sig slaven är man eller kvinna, ska straffas. Men om slaven är på benen efter några dagar ska mannen inte straffas, eftersom det ju var hans egendom. Om 2 män slåss och de råkar stöta till en gravid kvinna så att hon får missfall men själv inte dör, då ska mannen som skadade henne betala vad hennes man begär och domaren fastställer. När en skada tillfogas en annan och personen i fråga dör, ska den som förorsakade detta också dö. Öga ska ges för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot, brännskada för brännskada, sår för sår, blåmärke för blåmärke. Om en man skadar sin slavs eller slavflickas öga så att ögat blir blint, ska slaven friges som ersättning för ögat. Och om hans herre slår ut en tand på honom, ska han också bli fri som betalning för tanden. Om en oxe stångar en man eller kvinna till död ska oxen stenas, men köttet får inte ätas. Oxens ägare ska inte straffas, såvida inte oxen är känd för att tidigare ha stångats, och trots detta inte hållits under kontroll. Om det är så, ska oxen stenas, och dess ägare ska också dödas. Men den dödade mannens anhöriga får acceptera böter istället, och då fastställer domaren summan. Samma lag gäller om oxen stångar en pojke eller en flicka. Men om oxen stångar en slav, vare sig det gäller man eller kvinna, ska slavens herre ha 30 silvermynt i ersättning och oxen ska stenas. Om någon gräver en brunn och inte täcker över den, och en oxe eller en åsna faller i den, ska brunnens ägare betala full ersättning till djurets ägare, och den förre får behålla den döda kroppen. Om någons oxe stångar en annans oxe så att den dör, ska den levande oxen säljas. Pengarna delas mellan ägarna och de får också hälften var av den dödade oxens kropp. Men om oxen varit känd för att tidigare ha stångats och dess ägare ändå inte haft uppsikt över den, ska han ge full ersättning för den ihjälstångade oxen och får behålla den döda kroppen. Kapitel 22. Om någon stjäl en oxe eller ett får, som han sedan slaktar eller säljer, ska han betala 5 oxar för varje oxe han stulit och 4 får för varje stulet får. Om en tjuv blir tagen på bar gärning och dödas när han håller på att bryta sig in i ett hus, förklaras inte den som dödat honom skyldig om det hände i mörker. Men om det sker i dagsljus måste det betraktas som mord. Om en tjuv avslöjas ska han ge full ersättning, och om han inte har någonting att betala med måste han sälja som slav för att så betala sin skuld. Om ett stulet djur, vare sig det är en oxe, åsna eller ett får, hittas levande hos tjuven ska han ge dubbel ersättning. Om någon med flit låter sina djur gå lösa och beta på en annans åker eller släpper in dem i någon annans vingård, ska han betala av all skada genom att ge ägaren av åkern eller vingården det bästa av sin egen skörd. Om elden kommer lös så att sädeskärvorna eller den oskurna säden bränns upp, ska den som vållat branden ge full ersättning. Om någon överlämnar pengar eller varor till förvaring hos någon annan och det blir stulet, ska tjuven betala dubbel ersättning om man får fast honom. Men om man inte får fast tjuven ska den som fått hand om värdesakerna föras fram inför Gud för att man ska få reda på om det är han själv som är tjuven. Alltid när en oxe, en åsna, ett får, kläder eller något annat har förlorats för att senare återfinnas hos någon som förnekar att han stulit det, ska båda parter föras fram inför Gud. Den som Gud förklarar skyldig ska betala det dubbla värdet till den andra. Om någon ber sin granne att ta hand om en åsna, en oxe, ett får eller något annat djur som han äger, och detta dör, skadas eller försvinner, och det inte finns några vittnen som kan tala om vad som hänt, måste grannen avlägga en ed att han inte har stulit det, och ägaren måste tro honom. Ersättning ska inte betalas ut, men om djuret, eller vad slags tillhörighet det nu är, har stulits, ska den som haft ansvar för det betala ersättning till ägaren. Om det är ett djur och det har rivits ihjäl, ska han kunna visa upp djurkroppen som bevis och behöver då inte ersätta skadan. Om någon lånar ett djur av en annan och det blir skadat eller dödat och ägaren inte är där just då, måste mannen som lånat det betala full ersättning. Men om ägaren är närvarande behöver man inte betala, och om han har hyrt det behöver han inte heller betala det. Ägaren får då stå för sådana risker. Om någon förför en flicka som inte är förlovad och ligger med henne, ska han betala den vanliga brudgåvan för henne och ta henne till hustru. Men om hennes far vägrar honom att gifta sig med henne, ska han ändå ge den penningssumma som man brukar få betala för en brud. En häxa ska du inte låta leva. Den som har sexuellt umgänge med ett djur ska straffas med döden. Den som offrar till någon annan gud än Herren ska dödas. Utlänningar ska ni inte förtrycka. Kom ihåg att ni själva har varit främlingar i Egypten. Ni ska inte behandla änkor och föräldralösa illa. Om ni gör det och de ber till mig om hjälp, ska jag hjälpa dem. Min vrede kommer då att drabba er, och jag ska låta fienden döda er så att era hustrur blir änkor och era barn faderlösa. Om du lånar pengar till någon av dina medbröder som är fattig, så får du inte ta ut ränta av honom, som man gör i vanliga fall. Om du har tagit din nästas mantel som pant för skulden, måste du lämna tillbaka den till honom före kvällen. Den är troligen det enda täcke han har, och hur ska han kunna hålla sig varm utan den? Om du inte lämnar tillbaka den och han då ber till mig om hjälp, ska jag lyssna till hans bön och visa nåd mot honom på din bekostnad, för jag har medlidande med honom. Du ska inte häda Gud, och över era domare och styresmän ska du inte uttala någon förbannelse. Du ska vara noga med att ge mig en tiondel av din skörd och ditt vin, och att ge lösesumma för din äldste son.
Beträffande det förstfödda av din boskap ska du göra så att du ger det till mig på den åttonde dagen, sedan du under 7 dagar har varit tillsammans med modern. Ni är heliga, ni är mitt utvalda folk, och ni ska inte äta kött av ett djur som dödats av rovdjur. Kasta det till hundarna.
Kapitel 23. Sprid inte osanna rykten. Försvara inte en orättfärdig man genom att vittna till hans fördel. Följ inte med strömmen när det gäller sådant som är ont. När du ska vittna i någon sak, så böj dig inte för majoriteten och utforma inte ditt vittnesmål till någons fördel av det skälet att han råkar vara fattig. Om du ser en oväns oxe eller åsna som har sprungit bort, ska du leda den tillbaka till dess ägare. Om du ser att din ovän försöker få sin åsna att resa sig när hon dignar under en tung börda, ska du inte bara gå vidare utan stanna och hjälpa honom. Vägra inte den fattige rättvisa. Akta dig för att anklaga någon falskt. Låt inte en oskyldig dömas till döden. Sådant kan jag aldrig acceptera. Ta inte mutor, för det gör att du inte kan se klart. Mutor skadar den rättfärdiges sak. Förtryck inte främlingar. Ni vet ju själva hur ni hade det i Egypten. Beså dina åkrar och bärga din skörd under 6 år. Men låt jorden vila och ligga i träda under det 7:e året. Låt då de fattiga bland folket ta vara på den säd som möjligen kommer upp och lämna resten åt djuren. Samma sak gäller för dina vingårdar och olivplanteringar. Arbeta bara i 6 dagar och vila den 7:e. Det ska du göra för att ge din oxe och din åsna lite vila. Detta gäller även för folket i ditt hus, för dina tjänare och gäster. Var noga med att följa alla dessa förordningar och kom ihåg att aldrig nämna avgudars namn. Varje år ska du fira 3 högtider till min ära. Den första är det osyrade brödets högtid, där du inte ska äta bröd som jäst under 7 dagar, precis som jag tidigare sagt till dig. Denna högtid ska återkomma varje år i april, den månad då du lämnade Egypten, och då måste alla frambära ett offer till mig. Sedan ska du fira skördehögtid genom att ge mig det första av din skörd. Du ska också hålla högtid när du bärgar in det sista av skörden. Vid dessa 3 tillfällen ska alla män i Israel gå fram inför Gud. Inget offerblod får frambäras tillsammans med något som är jäst. Det feta av offret får inte lämnas kvar till följande morgon. Varje gång du skördar ska du välja ut det bästa av första dagens skörd och offra det till Herren din Gud. Koka inte en killing i dess moders mjölk. Ja, jag ska sända en ängel framför dig som tryggt och säkert ska leda dig till det land som jag har ställt i ordning åt dig. Var noga med att följa alla hans föreskrifter och ställ dig inte upp emot honom, för han kommer inte att se mellan fingrarna med dina synder. Han representerar mig och han bär mitt namn. Men om du lyder honom och följer alla mina föreskrifter, så ska jag vara en fiende för dina fiender. Min ängel ska nämligen gå framför dig och föra dig in i amoréernas, hetiternas, perisernas, kananéernas, hiveernas och jebuséernas land, och jag ska utplåna dessa folk inför dina ögon. Ni ska inte tillbe deras gudar eller på något sätt offra till dem, och ni får inte följa deras hedniska exempel. Ni ska besegra dem i grunden och bryta ner alla deras avgudabilder. Det är Herren, er Gud, ni ska tjäna. Då kommer han att välsigna er med mat och med vatten och hålla all sjukdom borta från er. Det ska inte förekomma missfall i landet eller finnas kvinnor som inte kan få barn, och jag ska låta dig få leva ett långt liv. Herren ska injaga skräck i folken som bor i de länder som ni kommer till, och de ska fly för er, och jag ska sända getingar framför er som ska jaga bort hiveerna, kananéerna och hetiterna. Men jag ska inte göra allt detta på ett och samma år, för då skulle landet bli en öken och de vilda djuren bli allt för många. Sakta men säkert ska jag driva bort dem, tills ni blivit så många att ni kan befolka hela landet. Jag ska utöka landets gränser från Röda havet till Filisternas kust och från öknen i söder till floden Eufrat. Jag ska låta er besegra dem som nu bor där, så att de flyr för er. Ni får inte ingå förbund med dem, så att de förleder er till synd och att tillbe falska gudar. Låt dem inte få bo kvar bland er. Jag vet nämligen att de då kommer att få er att synda och tillbe falska gudar, och det skulle vara en stor olycka för er.
Kapitel 24. Sedan sa Herren till Mose: kom hit upp tillsammans med Aaron, Nadab och Abihu och 70 av de äldste i Israel. Alla utom Mose ska tillbe på avstånd. Mose ensam ska komma nära Herren, och kom ihåg att ingen av det övriga folket får komma upp på berget. Mose meddelade folket alla de lagar och föreskrifter som Gud hade gett honom. Och hela folket svarade med en mun: vi ska lyda alla dessa lagar. Mose skrev ner lagarna och tidigt följande morgon byggde han ett altare vid bergets fot. Det fanns 12 pelare runt altaret som representerade de 12 stammarna i Israel. Därefter skickade han några unga män att frambära brännoffer och tackoffer till Herren. Mose tog hälften av blodet från offerdjuren och hällde det i skålar. Den andra hälften stänkte han på altaret. Han läste för folket ur boken han hade skrivit, förbundsboken som innehöll Guds befallningar och lagar. Och folket sa ännu en gång: vi lovar att lyda och följa dessa lagar och föreskrifter. Då tog Mose blod från skålarna och stänkte på folket och sa: detta blod bekräftar och beseglar det förbund Herren har ingått med er genom att han gett er de här lagarna. Och Mose, Aaron, Nadab, Abihu och 70 av de äldste gick upp på berget. De såg Israels Gud, och under hans fötter var det som ett golv av safirer, så klart som själva himlen. Men fastän de äldste hade sett Gud, lät han dem inte dö. Efter sin upplevelse åt och drack de tillsammans. Herren sa till Mose: kom upp till mig här på berget och stanna kvar tills jag ger dig lagen och budorden som jag har skrivit ner på stentavlor för att du ska kunna undervisa folket från dem. Då lämnade Mose och hans medhjälpare Josua dem, och Mose gick upp på Guds berg. Innan Mose gick hade han sagt till de äldste: stanna kvar här och vänta på oss tills vi kommer tillbaka. Om det blir några problem medan jag är borta, så vänd dig till Aaron och Hur. Berget var höljt i ett moln när Mose gick upp på det, och Herrens härlighet vilade över berget Sinai, och molnet täckte det i 6 dagar. Den 7:e dagen kallade Gud på Mose från molnet. Israeliterna såg Herrens härlighet som en förtärande eld. Mose fortsatte uppåt tills han omslöts av molnet, och han stannade där uppe i 40 dygn.
Kapitel 25. Herren sa till Mose: säg till folket att var och en som i sitt hjärta känner sig manad till det får som offer ge mig något av detta: guld, silver eller koppar, mörkblått, purpurrött, rosenrött eller vitt garn, fint linne, gethår, rödfärgade fårskinn och getskinn, akacieträ, olja till ljusstaken, kryddor till smörjelseoljan och till den välluktade rökelsen, onyxstenar och infattningsstenar till efoden och bröstskölden. Jag vill nämligen att Israels folk ska göra ett heligt tempel åt mig, där jag kan bo bland dem. Denna helgedom ska vara ett tält, ett tabernakel. Jag ska visa er exakt hur det ska tillverkas och inredas. Av akacieträ ska ni göra en kista, arken. Den ska vara 125 cm lång, 75 cm bred och 75 cm hög. Drag över insidan och utsidan med rent guld och gör en rand av guld runt omkring den. Sedan ska du gjuta 4 ringar av guld som du fäster vid kistans fötter, 2 på var sida. Du ska göra stänger av akacieträ, överdragna med guld, som du ska skjuta in i ringarna på kistans sidor, så att man kan bära den med dem. Stängerna ska sitta kvar i ringarna och får inte dras ut ur dem. I arken ska du lägga stentavlorna med budorden som jag ska ge dig. Och du ska göra ett lock av rent guld, 125 cm långt och 75 cm brett. Detta är benådningsplatsen. Gör sedan 2 keruber. Använd hamrat guld och placera dem vid de båda ändarna av benådningsplatsen för era synder. En kerub ska sitta vid den ena ändan och en vid den andra, och du ska göra dem i ett stycke med locket. Keruberna ska ha ansiktena vända mot varandra och se ner på benådningsplatsen, och de ska ha sina vingar utbredda över den. Placera locket ovanpå kistan och lägg stentavlorna som jag ska ge dig i denna ark. Detta ska bli vår mötesplats. Jag ska tala med dig från benådningsplatsen mellan keruberna. Och arken ska innehålla lagarna för mitt förbund. Där ska jag kungöra mina befallningar till Israels folk för dig. Gör sedan ett bord av akacieträ, 1 meter långt, 1,5 meter brett och 75 cm högt. Det ska du dra över med rent guld och göra en guldkant runt om. Och du ska göra en list som är 10 cm bred runt bordet och överdra den med guld. Gör sedan 4 ringar av rent guld och sätt dem i de 4 hörnen vid benen alldeles intill listen. Ringarna ska vara förstänger att bära bordet med. Jag har stänger av akacieträ, överdragna med guld. Jag har också fat, skålar, bägare och kannor av rent guld för drickoffret och låt alltid skådebröden ligga synliga på bordet inför mig. Jag har också en ljusstake av rent hamrat guld. Hela ljusstaken ska vara gjord i ett enda stycke. Fot, stam, grenar och utsmyckningar med blad, knoppar och blommor. Från stammen ska tre armar gå ut på vardera sidan. Varje arm ska dekoreras med tre mandelblommor. Stammen ska dekoreras med fyra mandelblommor. En placerad under varje armpar och dessutom en överst på stammen. Dessa dekorationer och armpar och själva ljusstaken ska vara gjorda i ett enda stycke av rent hamrat guld. Till dess armar ska du göra sju lamphållare för olja, vända så att de lyser upp platsen framför dig. Tänger för att trimma vekarna och brickor till dessa ska göras i rent guld. Du kommer att behöva ungefär 50 kilo rent guld till detta. Var noga med att göra allt detta efter de förebilder jag har visat dig på berget.
Kapitel 26. Gör tabernaklet av 10 tygvåder, tillverkade av fint vitt garn, av mörkblått, purpurrött och rosenrött garn, 14 meter långa och 2 meter breda, med keruber invävda i dem. Sammanfoga våderna till 2 långa stycken, vardera bestående av 5 våder. På vardera styckets ena långsida ska du sätta öglor av mörkblått garn, 50 öglor på var sida mitt emot varandra. Sedan ska du göra 50 hakar av guld och med hjälp av dem foga samman styckena så att tabernaklet, Guds boning, utgör en helhet. Du ska också göra tygvåder av gethår som ska placeras ovanpå det mönstervävda tyget och täcka det. Du ska göra 11 sådana tygvåder, var och en 15 meter lång och 2 meter bred. Foga ihop 5 av dessa våder till ett helt stycke och de 6 övriga lika så till ett stycke. Den 6:e våden ska vikas dubbel och en halv meter av den ska hänga framför ingången till det heliga tältet. Sätt fast 50 öglor på ena långsidan av vardera stycket och häkta ihop dem med 50 hakar av koppar. På så sätt kommer de båda styckena att utgöra en enhet. Gethårstyget på alla 4 sidorna kommer att gå en halv meter utanför det mönstervävda tyget. Över detta ska du sedan lägga ett överdrag av rödfärgade fårskinn och över detta i sin tur ett överdrag av getskinn. Stommen till det heliga tältet ska göras av akacieträ. Varje bräda ska stå upprätt och vara 5 meter lång och 75 cm bred. På varje bräda ska det också finnas 2 tappar ner till som är förbundna sinsemellan med en list. 20 sådana brädor in till varandra behövs till södra sidan av det heliga tältet. Varje bräda ska ha en sockel av silver utförd i 2 stycken för de 2 tapparna i brädan. På norra sidan ska det också vara 20 brädor med 40 silversocklar, 2 för varje bräda. På den västra sidan ska det vara 6 brädor och sedan 2 vid varje hörn. Dessa hörnbrädor ska vara dubbla upp till och ner till. Det ska alltså tillsammans vara 8 brädor på byggnadens baksida med 16 silversocklar för brädorna, 2 under varje. Sedan ska du göra tvärstänger av akacieträ. 5 för de 2 långsidorna av tältets stomme och 5 för baksidan, som vetter mot väster så att brädorna hålls samman. Den mellersta av dessa stänger, som löper mitt på stommen, 2,5 meter över marken, ska sträcka sig ut efter hela väggen. Dra över brädorna med guld. Ringarna som sitter fast på brädorna ska du också göra av guld. Tvärstängerna som du skjuter in i ringarna ska du dra över med guld. Sätt upp tabernaklet på det sätt som jag visade dig på berget. Du ska också göra ett förhänge av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn med keruber invävda. Häng upp det på 4 stolpar av akacieträ, överdragna med guld och med 4 hakar av guld. Stolparna ska stå på 4 silversocklar. Häng upp detta förhänge på krokarna, under öglorna och hakarna i takets tyg och placera arken med stentavlorna där Guds lag står inskriven bakom det. Detta förhänge ska skilja det större rummet, det heliga, från det mindre rummet, det allra heligaste. Och benådningsplatsen, arkens guldlock, ska du ställa i det allra heligaste. Placera bordet och ljusstaken utanför förhänget mitt emot varandra. Ljusstaken ska stå på den södra sidan och bordet på den norra sidan. Till ingången av tältet ska du göra ett brokigt draperi av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn. Häng upp detta draperi på 5 stolpar av akacieträ,
överdragna med guld och med krokar av guld och gjuten sockel av koppar till varje stolpe.
Kapitel 27. Du ska alltså göra ett altare av akacieträ, 2,5 meter i kvadrat och 1,5 meter högt. Utforma altaret med horn i de 4 hörnen och dra över allt sammans med koppar. Askhinkar, skovlar, skålar, eldgafflar och fyrfat ska allesammans göras av koppar. Sedan ska du göra ett kopparnät med en ring i varje hörn och sätta det ner till så att det når upp till mitten av altaret. För att kunna flytta altaret ska du göra stänger av akacieträ, överdragna med koppar, som du placerar i ringarna på sidorna av altaret. Altaret måste vara öppet inuti, gjort av plankor, precis som jag visade dig på berget. Du ska göra en förgård till tabernaklet, och förgården ska vara omsluten av förhängen av tvinnat vitt garn. På södra sidan ska förhänget vara 50 meter långt och hållas uppe av 20 stolpar, som ska passa in i 20 socklar av koppar. Det ska hänga på stolparna i krokar och band av silver. På samma sätt ska det vara på den norra sidan, ett 50 meter långt förhänge som hänger på 20 stolpar på kopparsocklar och med krokar och band av silver. Västra sidan av förgården ska ha ett förhänge som är 25 meter långt med 10 stolpar och 10 socklar. Östra sidan ska också vara 25 meter. På varje sida om ingången ska förhänget vara 7,5 meter och hållas uppe av 3 stolpar på socklar. Ingången till förgården ska ha ett förhänge som är 10 meter långt och gjort av ett mönstrat tyg med mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn, fäst vid 4 stolpar på socklar. Alla stolparna runt förgården ska vara försedda med band och krokar av silver och stå på socklar av koppar. Hela förgården ska vara 50 meter lång och 25 meter bred, med en inhägnad gjord av en 2,5 meter högt förhänge av tvinnat vitt garn. Alla tillbehör vid arbetet i tabernaklet och alla pluggar till detta och till förgården ska göras av koppar. Säg till Israels folk att komma med ren olivolja som kan användas för lamporna i tabernaklet så att de alltid kan brinna. Aaron och hans söner ska sköta om denna heliga låga, daunat, och placera den utanför det förhänge som hänger framför arken. Detta är en lag som alltid ska gälla för Israel.
Kapitel 28. Du ska avskilja din bror Aaron och hans söner Nadab, Abihu, Eleazar och Itamar till präster åt mig. Gör särskilda kläder åt Aaron för att visa att han är avskild åt Gud. Det ska vara vackra kläder som ger värdighet åt hans tjänst. Uppmana dem som jag har gjort speciellt skickliga som skräddare att göra kläder åt honom som skiljer honom från andra, när han nu ska vara präst åt mig. Detta ska du låta göra åt honom. En bröstsköld, en efod, en mantel, en vävd tunika, en turban och ett bälte. Du ska också göra kläder åt Arons söner. Efoden ska göras för guld och av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn i konstvävnad. Den ska göras i 2 delar, ett fram- och ett bakstycke, och fästas ihop med 2 axelstycken som fram till räcker ner till skärpet, där de fästes vid framstycket. Skärpet som ska sitta fast vid efoden ska göras av samma material, guldtrådar och mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn. Ta 2 onyxstenar och rista in namnen på Israels stammar i dem. 6 namn ska finnas på varje sten så att alla stammar finns med, från den äldsta till den yngsta. När du graverar in namnen ska du använda samma teknik som när man graverar signetringar. Stenarna ska vara infattade i guld. Fäst dem vid axlarna på efoden. Aaron ska bära Israels barns namn inför Herrens ansikte på sina axlar som en ständig påminnelse. 2 flätverk av guld ska du låta göra och fästa vid axelstyckena på efodens framsida. Gör också 2 guldsnoddar och fäst dem vid flätverken. Sedan ska du göra en bröstsköld av den allra finaste konstvävnad till att användas när Guds vilja ska klargöras. Använd samma slags material, guld och mörkblått, purpurrött, rosenrött och fint tvinnat vitt garn, precis som du använde i efoden. Bröstskölden ska ha formen av en väska med 4 lika stora sidor. På den ska du sätta in 4 rader med stenar. I första raden ska det vara en karneol, en topas och en smaragd. Den andra raden ska innehålla en karbunkel, en safir och en kalcedon och den tredje en hyacint, en agat och en ametist. I den fjärde raden sätter du en krysolit, en onyx och en jaspis, och de ska alla vara infattade i guld. Varje sten ska representera en av Israels 12 stammar och namnen ska graveras in som på en signetring. Sätt fast bröstskölden vid efoden med de 2 guldsnoddarna som är fästade vid efodens axelstycken. Var och en av dessa snoddar ska med sin andra ände fästas vid en guldring i bröstsköldens övre hörn. Sedan ska du göra 2 andra ringar av guld och sätta fast dem i bröstsköldens båda andra hörn, och sedan ytterligare 2 guldringar som ska sitta på efodens axelstycken vid dess nedre kant där man fäster ihop den övre efodens skärp. Knyt fast bröstskölden med ett mörkblått snöre som går från dess ringar in i efodens ringar, så att den sitter ovanför efodens skärp och inte lossnar från efoden. På så sätt ska Aron bära namnen på Israels stammar på bröstskölden över sitt hjärta när han går in i helgedomen, så att Herren alltid ska bli påmind om dem. I bröstsköldens ficka ska du lägga urim och tumim, så att Aron bär dem vid sitt hjärta när han behöver dem för att inför Herrens ansikte fatta rätt beslut för folket. Manteln ska du göra helt av mörkblått tyg, med en öppning för huvudet. Öppningen ska omges av en vävd krage, så att tyget inte går sönder. På den nedre kanten av manteln ska du fästa granatäpplen som är gjorda av mörkblått, purpurrött och rosenrött garn, och mellan dessa bjällror av guld runt hela follen. Aron ska alltid bära manteln när han går för att göra tjänst inför Herren. Då hörs bjällrorna när han går in i helgedomen inför Herrens ansikte och när han går ut därifrån, för att man ska kunna veta att han inte har dött. Sedan ska du göra en plåt av rent guld, och på den ska du rista in helgad åt Herren, på samma sätt som man graverar en signetring. Plåten ska du fästa med ett mörkblått snöre fram till på Arons turban. Aron ska bära den i pannan och därmed bära den skuld som följer med de gåvor Israels folk frambär. Den ska alltid bäras när han går inför Herren, så att folket ska få förlåtelse och Herren ta emot offren. Arons tunika ska vävas av fint linnegarn. Väv turbanen på samma sätt. Skärpet ska göras av en konsthantverkare. Åt Arons söner ska du också göra tunikor, skärp och huvudbindlar, så att man visar dem respekt och vördnad. Kläd Aron och hans söner med dessa kläder och invig dem till tjänst åt mig genom att smörja deras huvuden med olivolja. Jag har också underkläder av linne åt dem. Det ska räcka ner till knäna och de ska bära dem när de går in i tabernaklet eller till altaret i helgedomen, för att de inte ska ådra sig skuld och dö. Detta är en lag som alltid ska gälla för Aron och hans söner.
Kapitel 29. När du avskiljer Aron och hans söner ska du göra på följande sätt. Ta en ungtjur och 2 baggar som är helt felfria. Bröd som inte är jäst och tunna kakor av sött bröd utan jäst tillsammans med olja och brödskivor smorda med olja. Allt bröd ska bakas av fint vetemjöl. Lägg brödet i en korg och för fram det tillsammans med tjuren och baggarna. Vid ingången till tabernaklet ska du tvätta både Aron och hans söner med vatten. Sätt på Aron hans tunika, mantel, efod och bröstsköld och fäst ihop allt sammans med det konstvävda skärpet. Sätt turbanen med dess guldplåt på hans huvud och gjut olja på hans huvud. Sedan ska du klä hans söner i deras tunikor med de vävda skärpen och huvudbindlarna. De ska vara mina präster för alltid. Så ska du göra när du avskiljer Aron och hans söner. Ta sedan ungtjuren och för fram den till tabernaklet. Aron och hans söner ska lägga sina händer på dess huvud och du ska slakta den inför Herren, där vid ingången till tabernaklet. Ta lite av tjurens blod och stryk på altarets horn med fingret. Resten av blodet ska du hälla ut bredvid altaret. Sedan ska du ta allt fett som finns runt inälvorna, leverfettet och njurarna med fettet kring dem och bränna upp allt sammans på altaret. Men tjurens kött och hud och allt övrigt ska du bränna upp som ett syndoffer i en eld utanför lägret. Därefter ska Aron och hans söner lägga sina händer på huvudet på en av baggarna. Slakta den, samla upp blodet och stänk något av det på altarets alla sidor. Stycka sedan baggen, skölj inälvorna av fötterna och lägg de olika styckena och huvudet på altaret. Bränn hela baggen där. Detta är ett brännoffer åt Herren med en behaglig doft, ett eldsoffer. Sedan ska du ta den andra baggen och Aron och hans söner ska lägga sina händer också på dess huvud. Slakta den, ta av baggens blod och stryk på Arons högra örsnibb och likaså på hans söners högra örsnibbar, högra tummar och högra stortår. Resten av blodet ska stänkas ut på altaret runt om.
Ta sedan av blodet från altaret, blanda det med lite smörjelseolja och stänk det på Aaron och hans söner och på deras kläder. På så sätt blir de och deras kläder helgade åt Herren. Därefter tar du det feta från baggen, svansen och fettet som finns runt inälvorna, leverfettet, njurarna med fettet runt om och det högra lårstycket. Denna bagge är invigningsbaggen som offras när Aaron och hans söner insätts i ämbetet. Du ska också ta ett bröd, en oljebrödskaka och en brödskiva från korgen med det osyrade brödet som ställts fram inför Herren. Lägg dessa i händerna på Aaron och hans söner och låt dem vifta med dem inför Herren som ett offer till honom. Ta sedan bröden ur deras händer och bränn dem på altaret tillsammans med brännoffret som en behaglig lukt inför Herren. Ta sedan bringan av Aarons bagge och vifta med den inför Herren som ett offer. Den får du sedan behålla som din andel. Avskilj de delar av invigningsbaggen som ska tillfalla Aaron och hans söner. Bringan som du viftade med och lårstycket som bars fram. Israels folk ska alltid ge detta åt prästerna som en gåva av sina tackoffer till Herren. Aarons heliga kläder ska hans söner ha efter honom, generation efter generation, att bära när de avskiljs för tjänst. Den son som blir överste präst efter Aaron ska bära kläderna i 7 dagar innan han går in i tabernaklet och gör sin tjänst i helgedomen. Invigningsbaggens kött ska kokas på en helig plats. Aaron och hans söner ska äta köttet och brödet som finns i korgen vid dörren till tabernaklet. Bara de får äta av detta som används vid försoningen, vid deras invigningsceremoni. Ingen annan får äta av det, för allt detta har blivit helgat. Om något av köttet eller brödet blir kvar till dagen därpå ska det brännas. Det får inte ätas eftersom det är heligt. Invig Aaron och hans söner i deras tjänst precis så som jag har föreskrivit. Denna avskiljning ska vara i 7 dagar. Varje dag ska du offra en ung tjur som syndoffer till försoning. Rena altaret genom att bringa försoning för det. Häll olivolja över det för att helga det. Ge försoning för altaret och helga det åt Gud varje dag under 7 dagar. Därefter är altaret högheligt och allt som kommer i beröring med det blir heligt. Varje dag ska du offra 2 årsgamla lamm på altaret, ett på morgonen och ett på kvällen. Tillsammans med det ena ska du offra 3,5 liter fint mjöl blandat med 1,5 liter olja från stötta oliver samt 1,5 liter vin som drickoffer. Offra det andra lammet på kvällen tillsammans med mjöl, olja och vin, precis som på morgonen, som ett välluktande brännoffer till Herren. Detta ska vara ett ständigt dagligt offer inför Herren vid tabernaklets dörr. Där ska jag möta dig och tala till dig. Där ska jag också möta Israels folk, och tabernaklet ska vara helgat av min härlighet. Ja, jag ska helga tabernaklet och altaret, och Aaron och hans söner som är mina tjänare och mina präster, och jag ska bo bland Israels folk och vara deras Gud. Och de ska veta att jag är Herren, deras Gud. Jag förde dem ut ur Egypten för att jag skulle kunna bo bland dem. Och jag är Herren, deras Gud.
Kapitel 30. Du ska göra ett litet altare av akacieträ, där du kan tända rökelse. Det ska vara 1/2 meter långt, 1/2 meter brett och 1 meter högt. Altarets horn ska skäras ut i samma stycke som altaret. Hela altaret, både dess sidor, överdel och horn, ska du dra över med guld. Och runt altaret ska det finnas en rand av guld. Nedanför randen på 2 sidor av altaret ska du göra 2 guldringar till stänger att bära altaret med. De ska göras av akacieträ och överdras med guld. Ställ altaret framför förhänget till det allra heligaste, framför benådningsplatsen ovanpå arken med de 10 budorden. Det är där jag ska uppenbara mig för er och tala till er. Varje morgon när Aaron gör i ordning oljelamporna ska han tända välluktande rökelse på altaret. Och på kvällen när han tänder lamporna ska han bränna rökelse inför Herren. Så ska ni göra från generation till generation. Bränn ingen främmande rökelse och inte heller brännoffer, matoffer eller drickoffer. En gång om året måste Aaron helga altaret genom att stryka blod från syndoffret på altarets horn till försoning för det. Detta ska göras årligen, från generation till generation. För det är Herrens heliga altare. Herren sa till Mose: När du har folkräkning i Israel ska var och en som blivit räknad betala en lösen för sitt liv till Herren. 1/2 sikel silver, cirka 7 gram, ska betalas av alla som fyllt 20 år. Detta ska de göra när de går över till de räknades sida. Den som är rik ska inte ge mer än den som är fattig, för det är ett offer till Herren för att ge er försoning. Använd dessa pengar till tabernaklets underhåll.
Det här ska ni göra för att Herren ska ha er i åtanke och för att ni ska bli försonade.
Och Herren sa till Mose, gör ett tvättfat av koppar och en ställning till det som också är av koppar. Placera det mellan tabernaklet och altaret och fyll det med vatten. Aaron och hans söner ska tvätta sina händer och fötter där, innan de går in i tabernaklet för att vara inför Herren, eller innan de går fram till altaret för att tända eldsoffer åt Herren. De måste alltid tvätta sig innan de gör tjänst, annars kommer de att dö. Det här är föreskrifter för Aaron och hans söner som ska gälla från generation till generation. Herren bad Mose samla fina kryddor av bästa slag. 8 kilo ren myrra, hälften så mycket av vardera kanel och kalmus, av kassia lika mycket som av myrra och dessutom 6 liter olivolja. Herren instruerade sedan parfymberedare att av detta göra en helig smörjelseolja. Den ska du använda, sa han, för att smörja tabernaklet, arken, bordet och alla dess tillbehör, ljusstaken och allt som hör till den, rökelsealtaret, brännofferaltaret och alla dess tillbehör, tvättfatet och dess ställning. Du ska helga dem så att de blir högheliga. Allt som kommer i beröring med dem blir heligt. Använd smörjelseoljan också för att smörja Aaron och hans söner och helga dem så att de kan tjäna mig som präster. Säg till Israels folk, detta ska alltid vara min heliga smörjelseolja. Den får inte användas på någon vanlig människa och ni får inte själva tillverka denna olja, för den är helig och måste behandlas som helig av er. Den som bryter mot detta och smörjer någon som inte är präst ska utrotas ur sin släkt. Herrens order till Mose angående rökelsen var följande. Använd fina, välluktande kryddor. Stakte, skönnagel, galban och ren rökelsehartz. Lika mycket av varje. Gå tillväga på samma sätt som när man framställer vanlig rökelse och tillsätt salt. Detta ska vara en ren och helig rökelse. Mal sönder den till ett fint pulver och lägg en del av det framför arken i tältet där jag ska möta dig. Denna rökelse ska vara fullständigt helig för er. Gör aldrig sådan rökelse åt er själva, för den är reserverad åt Herren och ni ska betrakta den som helig. Den som tillverkar rökelse för eget bruk måste utrotas.
Kapitel 31. Herren sa sedan till Mose, jag har utvalt Besalel, Uris son, och Hurs sonson från Judastam. Jag har fyllt honom med Guds ande, gett honom vishet, förmåga och kunskap i alla slag av konsthantverk. Han kan tillverka föremål av guld, silver och koppar. Han är också en skicklig juvelerare och träsnidare. Jag har utvalt Ohiliab, Ahisamaks son, av Dans stam, som hans assistent. Jag har också gett speciell yrkesskicklighet till alla hantverkare, så att de ska kunna tillverka allt som jag har bett dig ansvara för. Tabernaklet, arken med benådningsplatsen, alla föremål i tabernaklet, bordet och tillbehören, guldljusstaken med dess tillbehör, rökelsealtaret, brännofferaltaret med dess tillbehör, tvättfatet och dess ställning, de vackra heliga kläderna åt prästen Aaron och kläderna åt hans söner, så att de kan tjänstgöra som präster, smörjelseoljan och den välluktade rökelsen till helgedomen. Men de måste till punkt och pricka följa de föreskrifter jag gav dig. Sedan sa Herren till Mose, påminn Israels folk att de ska vila på min sabbatsdag. Den hjälper er att minnas att jag är Herren som gör er heliga. Jag har vila på sabbaten, för den är helig. Den som inte lyder denna befallning måste dö, och den som utför något arbete på den dagen kommer att dö. Arbeta bara i 6 dagar, för den 7:e är en särskild vilodag, och den är helig för Herren. Denna lag gäller för all framtid. Den är en evig symbol för förbundet mellan mig och Israels folk. På 6 dagar skapade nämligen Herren himlen och jorden, men på den 7:e dagen vilade han. När Gud hade slutat att samtala med Mose på berget Sinai, gav han honom de 2 stentavlorna på vilka Gud med sitt finger hade skrivit ner de 10 budorden.
Kapitel 32. När Mose dröjde med att komma tillbaka från berget gick folket till Aaron och sa till honom, gör en gud åt oss som kan leda oss, för den där Mose som förde oss hit från Egypten har ju försvunnit. Det måste ha hänt honom något. Ge mig era örhängen av guld, svarade Aaron. Alla gjorde som Aaron hade sagt. Män och kvinnor, pojkar och flickor gav sina örhängen till Aaron, som smälte ner guldet och formade det till en avgud i form av en kalv. Se där, Israel, ropade folket.
Detta är din Gud som förde dig ut ur Egypten.
När Aaron såg vilken glädje det blev bland folket byggde han ett altare framför kalven och lät meddela: imorgon ska vi ha en stor fest för Herren. Nästa morgon steg de upp mycket tidigt och började offra brännoffer och tackoffer till guldkalven. Därefter ställde de till med en riktig fest och åt och drack, dansade och sjöng. Då sa Herren till Mose: skynda dig ner, för folket som du fört ut ur Egypten håller alldeles på att fördärva sig i sin orenhet och har redan övergett de lagar som jag föreskrev. De har gjutit en kalv av guld som de tillber och offrar till. Detta är din Gud Israel som förde dig ut ur Egypten, säger de. Herren sa vidare: jag ser vilket motspänstigt folk det är. Låt mig nu vara ensam, så ska jag i min vrede utplåna dem allesammans. Men dig, Mose, vill jag göra till ett stort folk istället för dem. Men Mose bad Herren att inte handla på det sättet. Herre, bad han, varför är din vrede så stor mot ditt eget folk som du fört ut ur Egypten med sådan makt och sådana väldiga under? Vill du att egyptierna ska säga: Gud lurade dem ut till bergen för att han skulle få döda dem och utrota dem från jorden? Spar din vrede. Glöm bort dessa hemska planer mot ditt folk. Kom ihåg ditt löfte till dina tjänare Abraham, Isak och Jakob. Du svor ju vid dig själv och sa: jag ska göra era ättlingar talrika som stjärnorna på himlen, och jag ska ge dem detta land som jag lovat er, och de ska bo i det för alltid. Då ångrade Herren sig och skonade dem. Mose gick ner från berget med de två stentavlorna i sina händer. Budorden var inskrivna av Gud själv på båda sidor av tavlorna. När Josua hörde oväsendet från folket nedanför ropade han till Mose: det låter precis som om de håller på att förbereda sig för krig. Men Mose svarade honom: nej, det är varken seger eller sorgerop, utan sång. När de kom närmare lägret såg Mose kalven och hur man dansade omkring den. Och i sin vrede kastade han tavlorna på marken så att de gick sönder. Han tog kalven och smälte ner den i elden, och när guldet hade kallnat krossade han det till pulver och strödde ut det i vatten, som han sedan tvingade folket att dricka. Sedan vände han sig till Aaron och frågade: vad har folket gjort med dig eftersom du har fört dem in i en sådan fruktansvärd synd? Lugna dig lite, svarade Aaron. Du vet ju själv hur ogudaktiga de här människorna är. De sa till mig: gör en gud åt oss som kan leda oss, för det måste ha hänt något med Mose. Då sa jag till dem: ge mig era örhängen. Jag fick dem, kastade dem i elden och plötsligt fanns kalven där bara. När Mose såg den lösaktighet Arons handlande lett till och skadeglädjen hos deras fiender, ställde han sig vid ingången till lägret och ropade: alla som vill stå på Herrens sida kommer hit och ställer sig bredvid mig. Då kom alla leviterna över till honom. Han sa till dem: så här säger Herren, Israels Gud. Ta era svärd och gå nu genom hela lägret och döda alla ni stöter på. Ja, även bröder, vänner och grannar. Leviterna gjorde som Mose hade sagt, och den dagen dog omkring 3000 människor. Sedan sa Mose till leviterna: idag har ni invigt er till tjänst åt Herren. Ni lydde honom, även när det betyder att ni måste döda era egna söner och bröder, och nu vill han välsigna er. Dagen därpå sa Mose till folket: ni har begått en mycket stor synd, men jag ska gå tillbaka till Herren på berget. Det kan ju tänkas att han vill förlåta er. Mose gick alltså tillbaka upp till Herren och sa: folket har begått en stor synd och har gjort sig en gud av guld. Förlåt dem, Gud. Om du inte gör det, så stryk mitt namn ur boken du skriver i. Och Herren svarade Mose: den som har syndat mot mig ska jag stryka ur boken. Men gå nu och led folket till den plats som jag har sagt, och jag försäkrar dig att min ängel ska gå framför er. Men när jag besöker mitt folk ska jag straffa dem för deras synd. Och Herren straffade folket för att de hade tillbett Arons guldkalv.
Kapitel 33.
Herren sa till Mose: led nu detta folk som du förde ut ur Egypten till det land som jag en gång med ed lovade Abraham, Isak och Jakob att ge åt deras efterkommande. Jag ska sända en ängel framför dig som ska fördriva kananéerna, amoréerna, hetiterna, periséerna, hivéerna och jebuséerna. Det är ett land som flyter av mjölk och honung, men själv ska jag inte följa med er eftersom ni är ett sådant envist och motspänstigt folk, för jag skulle då hela tiden frestas att utplåna er. När folket hörde dessa stränga ord blev de bedrövade och tog av sig alla sina smycken. Herren hade nämligen bett Mose att säga till dem: "Ni är ett envist och motspänstigt folk. Om jag var tillsammans med er bara en liten stund så skulle jag utplåna er. Ta nu av er alla era smycken, så ska jag sedan se på vad jag ska göra med er." Från den stunden bar de inte längre några smycken. Mose brukade slå upp ett tält som han kallade uppenbarelsetältet utanför lägret. Den som ville rådfråga Herren fick gå ut till tältet. Varje gång Mose gick dit ställde sig alla upp och iakttog honom från ingången till sina tält, till dess han kommit fram. När han gått in i tältet kom molnpelaren ner och stannade framför ingången. Där var den medan Herren talade med Mose. När folket såg molnpelaren föll de ner och tillbad vid ingången till sina tält. Inne i uppenbarelsetältet talade Herren ansikte mot ansikte med Mose, precis som man talar med en vän. Efteråt gick Mose tillbaka till lägret, men den unge mannen, Josua, Nuns son, som var hans tjänare, stannade kvar där. Mose talade med Herren och sa till honom: "Du har sagt till mig, led detta folk till löfteslandet. Men du har inte talat om vem du vill sända med mig. Du säger att du är min vän och har förtroende för mig. Om det nu är så, visa mig då tydligt den väg du vill jag ska gå, så att jag kan förstå dig och vandra på det sätt du vill. Glöm inte bort att detta folk är ditt folk." Herren svarade honom: "Jag ska själv gå med dig och se till att du lyckas." Mose hade nämligen sagt: "Om inte du går med oss, vill vi inte ta ett enda steg till. Om du inte går med oss, vem ska då kunna veta att jag och mitt folk har funnit nåd inför dina ögon och att vi är annorlunda än alla andra folk på hela jorden?" Och Herren hade svarat Mose: "Ja, jag ska verkligen göra vad du har bett mig om, för du har funnit nåd inför mig och är min vän." Då bad Mose att få se Guds härlighet. Herren svarade: "Jag ska låta min skönhet gå förbi dig, och jag ska tala om för dig vad mitt namn Herren betyder. Jag visar mig barmhärtig och nådig mot vem jag vill, men du kan inte få se mitt ansiktes härlighet, för en människa kan inte se mig och leva. Men stå här på klippan bredvid mig. När sedan min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan och övertäcka dig med min hand tills jag har gått förbi. Sedan ska jag ta bort handen och du ska få se mig på ryggen, men mitt ansikte får du inte se."
Kapitel 34. Herren sa till Mose: "Hugg ut två stentavlor, likadana som de förra. Sedan ska jag på nytt skriva de ord som fanns på tavlorna du slog sönder. Gör dig klar att imorgon bitti komma upp på berget Sinai och möta mig där på toppen av berget. Ingen får gå med dig, och ingen får heller vara någonstans på berget. Låt inte heller era jordar gå och beta i närheten av berget." Mose högg ut två stentavlor, lika som de första han haft, och steg tidigt på morgonen upp på berget Sinai, som Herren hade sagt till honom, och han hade tavlorna med sig. Då steg Herren ner i molnpelaren och ställde sig bredvid honom och gick förbi honom och ropade ut sitt namn. "Jag är Herren, den nådefulla och barmhärtige guden," ropade han, "som inte lätt blir vred, men är stor i kärlek och sanning. Jag, Herren, bevisar min trofasta kärlek till tusentals människor genom att förlåta deras synder. Men jag låter inte den skyldige slippa straffet, utan utkräver det av syndarens barn och barnbarn ända ner till tredje och fjärde generation." Mose föll då ner inför Herrens ansikte och tillbad och sa: "Om det är sant att jag har funnit nåd inför dina ögon, Herre, gå då med oss till löfteslandet. Ja, det är ett motspänstigt och envist folk, men förlåt oss våra synder och missgärningar och ta emot oss som dina egna." Herren svarade: "Ja, jag ska ingå ett förbund med er. Jag ska göra sådana under som aldrig tidigare gjorts någonstans på hela jorden, och hela Israels folk ska få se Herrens makt, den väldiga makt som jag ska uppenbara på er. Er del av förbundet blir att hålla alla mina bud. Då ska jag fördriva amoréerna, kananéerna, hetiterna, periséerna, hivéerna och jebuséerna för er. Men var mycket noga med att inte kompromissa med folket i det land ni kommer till. För om ni gör det kommer ni snart att vandra på deras ogudaktiga vägar. Istället ska ni riva ner deras avgudaltaren, krossa deras stenstoder och hugga ner deras heliga träpålar. Ni ska inte tillbe någon annan gud än Herren, för han är en gud som kräver absolut trohet och fullkomlig överlåtelse. Ni ska inte sluta fredsfördrag av något slag med de folk som bor i landet,
för de är andligt sett prostituerade och otrogna mot mig genom att de offrar till andra gudar. Om ni blir vänner med dem och någon av dem inbjuder er att vara med och tillbe hans avgud, ligger det nära till hands att ni gör det. Och ni kommer att acceptera att deras döttrar blir hustrur åt deras söner. Då kommer era söner att bli otrogna mot mig genom att tillbe sina hustrurs gudar. Se till att ni inte gjuter några fler avgudar åt er. Var noga med att hålla det osyrade brödets högtid under 7 dagar, precis som jag har sagt åt er att göra under den bestämda tiden i april månad. Det var ju den månaden som ni lämnade Egypten. Allt förstfött av hankön ska tillhöra mig, även boskap, får och getter. En förstfödd åsnefåle kan lösas med ett lamm, men om någon vill lösa in den ska han krossa dess nacke. Men era förstfödda söner måste allesammans lösas in. Ingen får komma inför mig tomhänt. Även under sådd och skörd ska ni bara arbeta 6 dagar och vila på den 7:e. Ni ska fira veckohögtiden i början av veteskörden och bärgningshögtiden vid årets slut. Vid dessa högtider, liksom vid påsk, alltså 3 gånger om året, ska hela den manliga befolkningen i Israel träda fram inför Herren. Ingen ska anfalla eller erövra ert land när ni går fram inför Herren dessa 3 gånger om året. Jag ska fördriva nationen åt er och utvidga era gränser. Ni får inte använda jäst bröd vid era offer till mig. Och ingenting av påsklammets kött får lämnas kvar till följande morgon. Det bästa av den första skörden varje år ska ni ta med er till Herrens, er Guds, tabernakel. En killing får ni inte koka i dess moders mjölk. Och Herren sa till Mose: skriv ner dessa lagar som jag har gett dig, för de är villkoren för mitt avtal med dig och med Israel. Mose stannade på berget hos Herren i 40 dagar och 40 nätter, och han varken åt eller drack under den tiden. Medan han var där skrev Gud ner förbundet, de 10 budorden, på stentavlorna. När Mose kom tillbaka ner från berget med stentavlorna visste han inte att hans ansikte strålade av att han varit tillsammans med Gud. Hans ansikte sken så att Aaron och folket i Israel var rädda för att närma sig honom. Men Mose ropade till sig Aaron och folkets ledare och talade med dem. Senare kom allt folket till honom, och han gav dem de budord som Herren hade gett honom uppe på berget. När Mose hade slutat tala med dem hängde han en slöja över sitt ansikte, men varje gång han gick in för att tala med Herren tog han av slöjan. När han kom ut igen talade han om för folket vilka instruktioner Gud hade gett honom. Och folket kunde se hur hans ansikte strålade. Sedan hängde han på sig slöjan igen till nästa gång han skulle tala med Gud.
Kapitel 35. Mose sammankallade så småningom allt folket till ett möte och sa till dem: följande Herrens lagar måste ni lyda. Arbeta bara 6 dagar, för den 7:e dagen är till för att vila på, en helig dag som ska användas för att tillbe Herren. Den som arbetar på den dagen måste dö. Gör inte ens upp eld i era hem då. Sedan fortsatte han: detta är vad Herren har befallt. Alla ni som vill, som har generösa hjärtan, ska ge dessa offer till Herren. Guld, silver och koppar, mörkblått, purpurrött, rosenrött och vitt garn och gethår, rödfärgade fårskinn, getskinn, akacieträ, olja till ljusstaken, kryddor till smörjelseoljan och till rökelsen, onyxstenar och andra stenar till efoden och bröstskölden. Jag uppmanar alla skickliga konsthantverkare att komma och tillverka vad Gud har befallt oss. Tabernaklet med dess överdrag, häktor, brädor, tvärstänger, stolpar och socklar, arken och dess stänger, benådningsplatsen, förhänget som ska dela av helgedomen, bordet med dess bärstänger och alla dess tillbehör, skådebröden, ljusstaken med dess tillbehör, lampor och olja, rökelsealtaret med dess stänger, smörjelseoljan och rökelsen, förhänget i tabernaklets ingång, brännofferaltaret, koppargallret till altaret, dess bärstänger och tillbehör, tvättfatet med dess ställning, inhägnaden till förgården, stolparna och deras stöd, förhänget till förgårdens port, tältets pluggar och förgårdens pluggar med deras linor, prästernas vävda kläder som ska användas när de gör tjänst i tältet, och prästen Arons och hans söners heliga kläder. Allt folket gick så till sina tält för att göra i ordning gåvorna. De, vilkas hjärtan blivit manad av Guds ande, kom sedan tillbaka med sina gåvor till tabernaklet och dess utsmyckning och till de heliga kläderna. På
Både män och kvinnor kom, alla som var villiga. De bar fram sina offer av guld inför Herren, smycken, örhängen, ringar, halsband och många andra föremål av guld. Somliga kom med mörkblått, purpurrött, rosenrött eller vitt garn eller gethår eller rödfärgade fårskinn eller getskinn. Andra kom med offer av silver och koppar till Herren och andra åter med akasieträ som behövdes som byggnadsmaterial. De kvinnor som var skickliga att sy och spinna gjorde i ordning mörkblått, purpurrött, rosenrött och vitt garn och bar fram det. Andra kvinnor kunde spinna gethår och gjorde det med glädje. Ledarna bar fram onyxstenar och infattningsstenar som skulle användas för efoden och bröstskölden, samt kryddor och olja till ljusstaken och smörjelseolja och välluktande rökelse. Varje man och kvinna som önskade hjälpa till med det som Herren hade befallt dem genom Mose kom på detta sätt frivilligt och bar fram gåvor till honom. Mose sa till dem: Herren har speciellt utsett Besalel, Uris son och sonson till Hur av Judas stam, till ledare för arbetet. Han har fyllt honom med Guds ande, med vishet och förstånd och med begåvning att utföra alla slags arbeten. De mest underbara hantverk av guld, silver och koppar. Att slipa stenar till infattningarna och även att snida i trä. Ja, han är verkligen kunnig i allt sådant arbete. Gud har också gett honom och Oholiab gåvan att undervisa andra. Oholiab är son till Ahisamak av Dans stam. Gud har gett dem båda en ovanlig skicklighet som juvelerare, träsnidare och formgivare av broderier i mörkblått, purpurrött, rosenrött och vitt garn och som vävare. De har den yrkesskicklighet som vi behöver just nu.
Kapitel 36. Alla andra som Herren har gett en begåvning som konsthantverkare ska hjälpa Besalel och Oholiab att bygga och inreda tabernaklet. Mose bad sedan Besalel och Oholiab och alla andra som kände sig kallade till arbetet att sätta igång. Mose gav dem allt det material som folket hade skänkt och varje morgon kom det nya gåvor. Till sist kom konsthantverkarna till Mose och sa: Nu har vi mer än tillräckligt med material för hela arbetet. Då skickade Mose runt ett meddelande i lägret att man inte behövde fler gåvor. De duktiga vävarna började med att göra 10 vådor av tvinnat vitt garn och av mörkblått, purpurrött och rosenrött garn med keruber på i konstvävnad. Varje våd var 14 meter lång och 2 meter bred. Dessa vådor fästes vid varandra, 5 och 5, så att de utgjorde 2 stycken. Ut med kanten på dessa 2 stycken fästes 50 blå öglor. Varje ögla mitt emot en annan ögla på det andra stycket. Sedan gjorde man 50 hektor av guld för att förena öglorna. På så sätt fästes dessa stycken ihop till en stor tältduk. Över detta tyg låg ännu ett lager som utgjordes av 11 gethårsvåder. Varje våd var 15 meter lång och 2 meter bred. Besalel förenade 5 av dessa våder till ett stycke och de 6 andra till ett annat stycke. Sedan gjorde han 50 öglor ut med kanten på vart och ett av dessa och 50 små kopparhektor för att förena öglorna så att styckena kom att utgöra en enhet. Så gjorde man ett överdrag av fårskinn som var färgat rött och ytterligare ett överdrag av getskinn. Till tabernaklets sidor användes brädor av akasieträ som man ställde upprätt. Varje brädas höjd var 5 meter och bredden 75 centimeter. Varje bräda hade 2 tappar längst ner som var förenade med en list. Det fanns 20 brädor på södra sidan. De stod på 40 socklar av silver, 2 under varje bräda, så att en tapp passade in i varje sockel. Det fanns också 20 brädor på norra sidan av tabernaklet med 40 socklar, 2 för varje bräda. Den västra sidan, baksidan, gjordes av 6 brädor och 2 hörnbrädor. Varje hörnbräda var förstärkt med ytterligare en bräda, men bara upp till och ner till så att förstärkningarna inte skulle sitta i vägen för tvärstängerna och ringarna till dem. På den västra sidan fanns alltså sammanlagt 8 brädor med 16 socklar av silver, 2 för varje bräda. Därefter tillverkade han tvärstänger av akasieträ, 5 till brädorna på ena sidan, 5 till brädorna på andra sidan och 5 till brädorna på baksidan, västerut. Den mellersta av dessa tvärstänger placerade man så att den gick tvärs över, mitt på brädorna, från den ena till den andra. Brädorna och tvärstängerna drogs över med guld och ringarna gjorde man av rent guld. Det inre förhänget gjordes av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn i konstvävnad med keruber på. Förhänget fästes med fyra hakar av guld vid fyra stolpar av akacieträ, överdragna med guld och placerade i fyra socklar av silver. Sedan gjorde han ett draperi till tältets ingång, och det vävdes av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn. Detta fästes vid fem stolpar med fem hakar. Stolparna med sina huvuden och band var överdragna med guld, och de fem socklarna var gjutna i koppar.
Kapitel 37. Därefter tillverkade Bezalel arken. Den gjordes av akacieträ, 125 cm lång och 75 cm bred och 75 cm hög. Den var överdragen med rent guld både invändigt och utvändigt och hade en rand av guld runt omkring ut med sidorna. Fyra ringar av guld sattes fast ovanför arkens fötter, två på varje sida. Sedan gjorde han stänger av akacieträ och drog över dem med guld och sköt in dem genom ringarna på arken så att man kunde bära den. Sedan gjorde han ett lock av rent guld, benådningsplatsen. Den var 125 cm lång och 75 cm bred. Han gjorde två keruber av hamrat guld och placerade dem vid båda ändarna av benådningsplatsen. De var gjorda som en del av locket, allt i ett stycke. Keruberna hade sina ansikten vända mot varandra och vingarna utbredda så att de övertäckte benådningsplatsen som de såg ner på. Han gjorde också ett bord av akacieträ, en meter långt, en halv meter brett och 75 cm högt. Det var överdraget och kantat med guld. Runt omkring det gjorde han en list, bred som en hand, och runt den en rand av guld. Och han göt fyra ringar av guld och satte dem i de fyra bordsbenen. Tätt in till listen, så att man skulle kunna bära bordet med stängerna, som sköts in i ringarna. Stängerna gjordes av akacieträ överdraget med guld. Av rent guld gjorde han sedan kärlen till bordet, faten, skålarna, bägarna och kannorna. Ljusstaken gjorde han också av rent hamrat guld. Dess fot och stam, armar och mandelblommor var alla gjorda i ett stycke. Ljusstaken hade sex armar, tre på var sida av stammen. På varje arm fanns utskurna blommor som prydnad. På mittstammen fanns liknande dekorationer med mandelträdsblommor. En blomma under varje armpar som gick ut från stammen och dessutom en ovanför det översta paret, tillsammans fyra stycken. Dekorationerna och armarna var alla gjorda i ett stycke av rent hamrat guld. Sedan gjorde han sju oljelampor till den och tänger och brickor till dessa, allt av rent guld. Hela ljusstaken vägde 50 kilo och allt var av renaste guld. Rökelsealtaret gjordes av akacieträ. Det var en halv meter i fyrkant och en meter högt och dess horn var gjorda i ett stycke med själva altaret. Han drog över det med rent guld och gjorde en guldlist runt omkring det. Sedan gjorde han två ringar av guld som sattes fast nedanför listen för att hålla bärstängerna. De var av akacieträ, överdragna med guld. Av kryddor tillagade han den heliga oljan som prästerna skulle smörjas med och den välluktande rökelsen, allt sammans efter konstens alla regler.
Kapitel 38. Brännofferaltaret tillverkades också av akacieträ. 2,5 meter i fyrkant och 1,5 meter högt. I vart och ett av de fyra hörnen fanns ett horn, gjort i ett stycke med altaret. Altaret var överdraget med koppar. Alla tillbehör till altaret var också gjorda i koppar. Askkärl, skovlar, skålar, gafflar och fyrfat. Han gjorde också ett nät av koppar som sattes ner till på altaret och räckte upp till avsatsen, som löpte runt altarets utsida på halva dess höjd. Fyra ringar för bärstänger sattes i de fyra hörnen på kopparnätet. Bärstängerna var gjorda av akacieträ, överdragna med koppar. De var inskjutna i ringarna på altarets sidor. Altaret var öppet inuti med sidor av plankor. Till tvättfatet och ställningen, som båda var av koppar, använde han speglar, som var gåvor från de kvinnor som tjänstgjorde vid ingången till tältet. Sedan gjorde han förgården. Den södra sidan var 50 meter lång och förhänget i den gjordes av tvinnat vitt garn. 20 stolpar skulle hålla förhänget och de hade socklar av koppar och hakar och band av silver.
Den norra sidan var också 50 meter lång, med 20 stolpar och socklar av koppar och med hakar och band av silver. Den västra sidan var 25 meter lång och förhänget fästes vid 10 stolpar på socklar med hakar och band av silver. Den östra sidan var också 25 meter lång. Förhängena till vardera sidan om ingången var 7,5 meter och vart och ett hade 3 stolpar och 3 socklar. Alla förhängen ut med förgårdens sidor var gjorda av tvinnat vitt garn. Varje stolpe hade en sockel av koppar och alla hakar och kransar var av silver och stolparnas knoppar överdrogs också med silver. Förhänget, som täckte ingången till förgården, var gjort i konstvävnad av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn. Det var 10 meter långt och 2,5 meter högt, efter tygets bredd, i likhet med förhänget runt förgården. Det hölls upp av 4 stolpar med 4 socklar av koppar och med hakar och kransar av silver, och stolparnas knoppar var också överdragna med silver. Alla pluggar som användes till tältet och förgården var gjorda av koppar. Följande är en sammanfattande beräkning av de olika etapperna vid bygget av tabernaklet, där Herrens ark skulle stå. Beräkningen gjordes efter Moses instruktioner genom leviternas försorg och under ledning av Itamar, prästen Arons son. Besalel, Uris son och sonson till Hur av Judas stam, var ledare för hantverkarna. Som medhjälpare hade han Oholiab, Aisamaks son, av Dans stam. Denne var också en erfaren yrkesman och skicklig i snideri och konstvävnad och i att väva med mörkblått, purpurrött, rosenrött och vitt garn. Folket gav gåvor av guld till en vikt av 1225 kilo och allt detta användes till tältet med dess tillbehör. Silvret som användes vägde 4220 kilo. Man hade fått fram det genom den lösensumma som begärdes av alla över 20 års ålder vid den genomförda folkräkningen, tillsammans 603 550 personer. Var och en fick alltså bidra med cirka 7 gram, eller en halv sikel. Till socklarna för helgedomens väggar och socklarna för förhänget gick det åt 4200 kilo silver, 42 kilo till varje sockel. Det silver som blev över användes till att dra över stolparnas knoppar och till hakarna och banden. Folket gav också 2970 kilo koppar, vilket användes till socklarna vid tabernaklets ingång och till kopparaltaret och kopparnätet och altarets övriga tillbehör, samt till socklarna runt omkring förgården och till alla pluggar som skulle användas till tabernaklet och hela förgården. Kapitel 39. Till prästen och Aaron gjorde folket vackra kläder att användas vid tjänsten i helgedomen, enligt de instruktioner Herren hade gett Mose. De gjordes av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn. Till efoden, ett riktigt konstverk, hamrade man ut guld till tunna plåtar, skar det sedan i trådar och vävde in det med det mörkblå, purpurröda, rosenröda och vita garnet. Efoden hölls ihop av axelstycken och bands samman av ett skärp, vävt i ett stycke, av samma slags garn i guld, mörkblått, purpurrött, rosenrött och ett tvinnat vitt garn, precis som Gud hade sagt till Mose. De två onyxstenarna som satt på efodens två axelstycken var infattade i guld och namnen på Israels stammar var ingraverade på stenarna, precis som på en signetring. Dessa stenar skulle påminna Gud om Israels folk. Allt detta gjordes enligt Herrens instruktioner till Mose. Bröstskölden var också konstnärligt utförd, precis som efoden. Den var i samma slags vävnad av guld och av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn. Den var 25 cm bred, 25 cm lång och dubbelvikt. Den var försedd med 4 rader stenar. I den första fanns det en karneol, en topas och en smaragd. I den andra en karbunkel, en safir och en kalcedon. I den tredje en hyacint, en agat och en ametist. Och i den fjärde en krysolit, en onyx och en jaspis. Alla stenarna var infattade i flätverk av guld. I stenarna var namnen på Israels 12 stammar ingraverade som på signetringar. 2 guldringar var placerade i de övre hörnen av bröstskölden. Vid dessa guldringar fästes de 2 snoddarna av tvinnat guld, som i sina andra ändar var fastsatta vid de 2 flätverken av guld på axelstyckena. 2 guldringar sattes också på bröstsköldens nedre kant närmast efoden.
Två andra guldringar placerades fram till på efodens axelstycken, längst ner där efoden fästs ihop med det vackert vävda skärpet. Bröstskölden hölls på plats ovanför efodens skärp genom att bröstsköldens ringar var fastbundna vid efodens ringar med ett blått snöre. Allt detta hade Herren gett Mose instruktioner om. Efodkåpan var gjord av blått tyg och det fanns ett hål för huvudet med en krage för att tyget inte skulle gå sönder. I nedre kanten av kåpan fäste man granatäpplen som var gjorda av mörkblått, purpurrött och rosenrött tvinnat garn. Av rent guld gjorde man klockor som man satte mellan granatäpplena runt hela follen. Denna kåpa skulle Aaron ha på sig när han var i tjänst inför Herren, precis som Herren hade gett Mose befallning om. Man vävde tunikor åt Aaron och hans söner av vitt garn. Turbanen, högtidshuvorna och underkläderna vävdes alla av detta vita linnegarn. Och bältet var vackert vävt med mörkblått, purpurrött, rosenrött och vitt garn, precis som Herren hade sagt till Mose att det skulle vara. Av rent guld tillverkades slutligen den plåt som skulle bäras framme på turbanen. På den graverade man in, helgad åt Herren. Plåten var fäst vid turbanen med ett mörkblått snöre, precis som Herren hade sagt. Slutligen var allt arbete med tabernaklet färdigt och man hade följt alla de instruktioner som Herren gett Mose. Sedan förde man fram hela tabernaklet till Mose. Det mönstervävda tyget, gethårstyget, häktorna, brädorna, tvärstängerna, stolparna, socklarna, överdraget av rödfärgade fårskinn, de speciellt garvade getskinnen och förhänget framför arken. Arken med de 10 budorden i. Bärstängerna, benådningsplatsen, bordet med dess tillbehör, skådebröden, ljusstaken med dess lampor, tillbehör och olja, guldaltaret, smörjelseoljan, den välluktande rökelsen, draperiet för ingången till tältet, kopparaltaret, kopparnätet, stängerna och övriga tillbehör, tvättfatet med dess ställning, förhängena till förgårdens inhägnad, stolparna som höll dem uppe och socklarna, förhänget till förgårdens port, repen och pluggarna och alla redskap som används vid arbetet med tabernaklet. Man bar också fram efoden som skulle användas i helgedomen och de heliga kläderna som prästen Aaron och hans söner skulle använda när de gjorde tjänst inför Gud. Israels folk följde alltså alla de föreskrifter som Herren gett Mose. Och Mose inspekterade allt arbete de utfört och välsignade dem därför att allt var gjort som Herren ville att det skulle göras.
Kapitel 40. Sätt upp tältet på första dagen i den första månaden, sa Herren till Mose. Inuti det ska du placera arken med de 10 budorden, och sedan ska du hänga upp förhänget framför arken i det allra heligaste. Ställ sedan in bordet och lägg alla tillbehör på det, och ta in ljusstaken och tänd lamporna. Guldaltaret för rökelsen ska du placera framför arken. Sätt upp draperiet framför ingången till tabernaklet och placera brännofferaltaret framför ingången. Mellan uppenbarelsetältet och altaret ska du ställa tvättfatet och fylla det med vatten. Sedan ska du göra i ordning förgården utanför tältet och hänga upp förhänget för ingången till förgården. Därefter ska du ta smörjelseoljan och stänka av den överallt på tabernaklet och på allt som finns inne i det, tillbehör och inredning, för att det ska bli helgat. Stänk smörjelseolja på brännofferaltaret och dess tillbehör och helga det, för sedan ska altaret vara högheligt. Smörj sedan tvättfatet och ställningen till det så att det blir helgat. För sedan fram Aaron och hans söner till ingången av tältet och tvätta dem med vatten och ta på Aaron de heliga kläderna och smörj honom så att han blir helgad till att tjäna mig som präst. För sedan fram hans söner och ta på dem kläderna och smörj dem som du gjorde med deras far, så att de kan tjäna mig som präster. Deras smörjelse till tjänst ska sedan gälla från generation till generation. Alla deras barn och barnbarn ska för alltid vara mina präster. Mose utförde precis allt vad Herren hade bett honom om. På första dagen i första månaden av det andra året blev tabernaklet uppsatt. Mose byggde det. Han ställde socklarna på plats och satte fast brädorna i dem. Sedan bredde han ut tältdukarna över ställningarna och lade på överdraget, precis som Herren hade befallt.
In i arken placerade han stenarna med de 10 budorden inhuggna och satte dit bärstängerna till arken och placerade benådningsplatsen ovanpå arken. Sedan förde han in arken i tabernaklet och satte upp förhänget för att dölja den, allt enligt Herrens befallning. Sedan ställde han bordet på norra sidan av rummet utanför förhänget och lade skådebröden på bordet inför Herren, precis som Herren gett order om. Han ställde ljusstaken mitt emot bordet på södra sidan av tältet. Sedan ordnade han lamporna så som Herren ville ha dem, ställde guldaltaret i tältet in till förhänget och tände rökelsen av fina kryddor på altaret, precis som Herren hade befallt. Han satte upp draperiet för ingången till tabernaklet, ställde altaret för brännoffren mitt för ingången och offrade brännoffer och spisoffer på det. Allt blev som Herren hade befallt. Sedan ställde han tvättfatet mellan tältet och altaret och fyllde det med vatten, så att prästerna skulle kunna använda det för att tvätta sig. Mose och Aron och Arons söner tvättade sina händer och fötter där, varje gång de skulle gå till altaret och in i tältet, precis som Herren hade sagt till Mose att de skulle göra. Därefter satte han upp inhägnaden till förgården, som skulle omge tältet och altaret, och satte upp förhänget för ingången till förgården. Och så hade då Mose avslutat allt sitt arbete. Då kom molnet och täckte tältet och Herrens härlighet fyllde det. Mose kunde inte gå in, därför att molnet fanns där, och Herrens härlighet fyllde tältet. Och så snart molnet höjde sig från tältet, gick Israels folk vidare och följde det. Men när molnet stannade, stannade också allt folket, tills den dag molnet började röra sig igen. Molnet vilade över tältet under dagarna, och på nätterna var det som en eld i molnet, så att Israels folk alltid kunde se det. På detta sätt var det under hela deras resa.